Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Fin måndag är det.
Ja, det är länge sedan jag såg dig så här nöjd och glad.
Om jag inleder med att ställa ett par frågor till dig.
Ja, varsågod.
Vad gör solen idag, tycker du?
Skiner.
Fåglarna?
Kvittrar.
Eller hur? Ja. Det är en alldeles underbar måndag. Och det var en alldeles underbar söndag. Det är förhoppningsvis ett fint avsnitt vi har framför oss också. Mm.
Har du mår bra. Har du sett framför dig nere till höger där på en liten låda vi har?
Ja. Ja. Ja, du menar.
Mm. Och där tappade vi 450 lyssnare.
Ja, exakt. Så kan det vara. Så kan det vara. Det var en härlig söndag, i alla fall för mig. Hur var den för Josip Bladan?
Både ja, positiv och negativ. Framförallt går vi ju rent.
Det är, ni fortsätter på
vi
eran
fortsätter gå rent. Mm. Det är inga problem. Och sen så har jag ju vevat framförallt söndag kväll. Ole, 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 vi älskar BK Häcken. Mm. Väldigt intensivt. Så
du börjar hitta in en konvertering här mot slutet.
Ja, men jag tänker, jag kan väl, nu ska vi prata om Olle idag också. Så att jag menar, ju längre avsnittet går, så desto mer hamnar man på Hisingen till slut.
Ja, du har hittat ditt lag i guldstriden.
Ja, definitivt. Mm. Det är ju så gammalt.
Ja, Freddy.
Ja.
Hur mår du då?
Ja.
Hur mår du?
Nej, man hade sett fram emot sig ett annat typ av måndagsavsnitt, kan vi lugnt säga.
Det är inte alltid bra att tacka ja till avsnittet innan matcherna har spelats.
Nej, men det brukar inte vara något problem när vi spelar på vår kära hemmaborg där. Odjuret saknades igår, kan man säga. Framförallt så det var tunga steg in idag, men jobbet måste göras, bröstet fortfarande utåt och tankarna går fortfarande åt att det här kommer vi lösa alldeles utmärkt ändå.
Vi får väl se, säger jag. Jag är glad att hälsa välkommen till Tuttosvenskan för första gången, Niklas Jarelind.
Ja, tack.
Kul att du är här. Du gjorde Djurgården-Häcken igår.
Det gjorde jag.
Jävla match.
Det var en bra fotbollsmatch.
Hur gjorde du fler matcher i helgen?
Nej. Det är för en gångs skull bara en match den här helgen.
Brukar det ofta vara bara en?
Det är oftast två, nästan alltid.
Ah,
och
okay.
Med något undantagsfall en och ytterligare undantagsfall tre som kommande helgen.
Oj, oj. Men ikväll är du ledig.
Mm?
Då ska du få njuta av matcherna i soffan.
Ja, svårt val här. Norrköping, Mjällby eller Hammarbys guldjakt. Mm. Nej, det är inte så svårt.
Nej, det blir ju faktiskt Bayerns guldjakt. Hörrni, vi ska såklart gå igenom ett par av matcherna. Jag vet att det är många av våra tittare och lyssnare som hade sett fram emot åtminstone en av två BB-poddproducenter. vi sparar dem till onsdag, då kommer Jocke hit. Så att vi lämnar liksom det som hände uppe på MP3-arena.
Marinera ytterligare,
ja, men den ska få,
48 timmar.
Ja, den ska liksom få gnuggas in ganska rejält. Men jag kan rekommendera det senaste BB-podd-avsnittet. Alldeles underbart avsnitt där de två valde att i 10 minuter istället för att prata om matchen prata om olika sätt målaffär kan torka på.
Det låter som dem. Jag såg någon tweet om att antingen pikade de eller så var det liksom det sämsta de någonsin har gjort i podden. Det är inte riktigt det, vilken del det var i podden. Men
jag säger att det pikade.
Det är så?
Ja, jag tycker
och det var ju målaffärsdelen då de pratade om.
Jajamän. Jag tycker det var alldeles underbart, för det var ju fan... Josip, du vet ju hur det känns. Torska borta mot Giffen.
Jajamän.
Det är inga ljusa tankar.
Nej, nu är vi inte själva i alla fall. Och det är framförallt, det finns ju, man kan ju torska och så kan man torska. Man kan göra som Malmö och ha 733-2 i skott. Och ändå förlora. Och sen kan man göra som Blåvitt och gå till halvtid med 3-0 i bakdelen. Så att det finns ju sätt. Men extra glädjen är ju dock att Jarelin har ju uppmärksammat och gjort sin research här. Precis som man brukar göra med jobbet. Det är keps, det är luvtröja, det är hela
så att, klädkoden sitter
den
så länge.
Så det är stark start.
Det är bara, men Freddy är ju också djurgårdare. Där ska ju frillan vara liksom oklandig.
Ja,
som den ju alltid är.
Huvudbona, det är strikt förbjuden där borta på...
Sitter man i skjorta idag också?
Uppknäppt.
Det är vanlig... Bjuder på lite brösthår här.
Nej, det är inte ett hårstrå som sitter fel i...
någonstans. Inte någonstans.
Nej, verkligen inte.
Hörrni, ska vi börja och prata lite grann om Malmö-värnet?
Ja,
alltså, det var ju inte världens roligaste fotbollsmatch, men du var ju ute och skickade lite passningar mot Åge. Alltså just gällande Zeidans vara eller icke-vara.
Ja.
Och det är ju statistik som sannoliken sticker ut, att när Malmö är ett lag offensivt med Zeidan på plan och Malmö är ett lag utan Zeidan på plan. Berätta, de som inte såg den tweeten, ge oss statistiken.
Ja, det är ju sist Malmö gjorde mål med Zeidan utanför planen. Eller på skitsamma. Sist de gjorde mål i den här centrala rollen så var det ju borta mot Sivasspor när Thelin gör 2-0 i 90:e minuten. Och sen efter det har Malmö haft fruktansvärt svårt att göra mål med Zeidan utanför banan. Och jag tror man har till och med 0-7 sen dess. Så 7 insläppta, 0 gjorda och 8-4 med Zeidan på planen. Så att det, statistiken där var i alla fall väldigt talande. Samtidigt, om man ska vända på det, AC har ju varvat upp ordentligt. Har ju varit framförallt i matchen mot Union Berlin fram till avbrottet där, så var han ju, visade ju otroliga liksom glimtar av den svunne Anders Christiansen och hans enorma höjder och vad han kan göra när han är på rätt humör och allting klaffar och sådär. Men att göra det man gör med Zeidan när han har den formen han har och den statistiken och uppenbarligen liksom det spelet när allting sitter och när han hittade sin roll och plats väldigt tidigt i det här laget från att han kom mot den debuten mot Norrköping och framåt. Så att jag vet inte riktigt om det är på bekostnad av just ACs liksom stigande formkurva, och sen så nämner Hare i det andra sammanhang att Peña och Zeidan kan inte spela tillsammans, och sen så plockar man in honom och så går han istället för mitten, så går han ut på kanten för att Erdal Rakip av alla människor ska spela i mitten, och det har vi ju sett hur det har gått fram till Milos Gic och därefter också. Så att nej, det var mycket, många parametrar där som talar emot att det skulle liksom gå att väcka den här patienten med en hjärtstartare.
Framförallt så är det märkligt att så här, är det någon gubbe där det är tydligt att han kommer Malmö inte att satsa på i längden, så är det ju Peña. Då är det ju märkligt att Peña är den som spelar och Zeidan är den som bänkar, när Zeidan kostade en del att köpa i somras,
ja,
har ett långt kontrakt. Då är det väl så här, då är det väl honom ni ska spela.
Ja, men sen då om man ska ta Peña,
flytta ner AC, spela Zeidan han ska spela.
Ja, sen prata om Peñas liksom vara eller icke vara och hans roll där och vilka höjder han har när han är på rätt humör. Men det är ju liksom, det är ju det här konstanta hanterandet av egon, av humör, av hur folk tar olika saker. Det gick ju, går ju rykten nu om att Malmö hade något långt snack med Buya Touray till exempel, om att liksom hur hans attityd och inställning behöver se ut resten av året för att det inte ska bli liksom en quick exit där också, trots att han sitter på ett ganska långt kontrakt. Så ja, nej, det är återigen, vi kommer ju bara tillbaka till det här, vad händer i december, vad händer i januari och framförallt vad händer med Malmö FF 2023, vilken väg man ska gå. Vi kommer ju komma in på det. Det är AIK och Rydström har ju så sent som idag sammankopplat och allt det där, och vissa eller hävdar ju med envishet fortfarande att Brännan är mer eller mindre klar för Malmö FF, och det leder i tränarjakt och fan och hans moster. Så att det, Det är mycket. Det är stor huvudvärk.
9 pinnar upp till första platsen. Den är ju bara att glömma.
Ja, den har
men,
glömt sedan maj.
Exakt, men det kan väl vara om Bayern vinner idag mot Varberg, vilket vi ändå får anta att de gör, även om den här serien är schizofren i stora delar, så är det i sådana fall 4 poäng upp till tredje platsen.
Ja.
Den lever ju. Men ska ni fortsätta gå rent och spela 0-0 när ni går rent, så då blir det ju kämpigt.
Ja, det blir det. Och det är väl som talar för är ju också. Alltså skulle komma en torsk mot Union här nu borta i nästa vecka, då är ju liksom hela den Europa League-grejen också död. Och då finns det bara en sak kvar att koncentrera sig på om man nu vill använda den. Eller det argumentet. Och sen samtidigt så är det ju de matcherna som är kvar. Det är ju matcher av jävligt stor dignitet. Och framförallt då när man möter både ettan och tvåan. Tvåan hemma, ettan borta.
Och det som är negativt för er är ju ändå att alltså, ni har ju Blåvitt borta som ändå är så här, Blåvitt är inte världens bästa lag just nu, men det är ändå en stor match. Vi vet att de här matcherna lever lite grann sitt eget liv. Det kvittar vart i tabellen när man är och hela den grejen. Men ni har ju Häcken
ändå 2 borta mot Sundsvall.
Ja, men precis. Ja, precis. Så att jag menar, det där är de ju starkare än man är. De har ju det att gå på. Men ni har ju, alltså, både Blåvitt, Djurgården och Häcken har ni ju också i en period där ni samtidigt har Europa. Ni har ju en ganska tacksam avslutning med Degerfors och Varberg de 2 sista.
Ja, men Varberg, då kan det ju vara... Varberg borta är inte så jävla kul i november heller.
Nej, men såklart att det inte är det. Men jag menar, där har ju schemat någonstans lättat på sig. Men det kan också vara ett läge där sen det är för långt upp.
Ja, alltså den största fördelen med det här schemat är ju att det är det här schemat. Att du behöver inte ha dig det som ska liksom pusha och motivera, eller någon att spelarna behöver liksom titta på någonting, utan det är så här, det är bara ära och heder kvar egentligen. Och det är framförallt när du har gjort de här insatserna på hemmaplan. Det är 3 raka, allt som allt, utan att göra mål. 0-0 mot Värnamo, det är ju under all kritik, trots att Värnamo är en av de bättre nykomlingarna också, rent spelmässigt och tabellmässigt.
Ni har ju dubbla 0-0 mot dem, va?
Dubbla 0-0, så att uppenbarligen så har ju firma Hellberg och Tern hittat någonting där, hur man ska stänga ner. Det var ju ren tur igår, sista 15, att Magashi inte får iväg eller får in den bollen i nätet. Ismo återigen, men jävla monsterräddning, så nej, det ska inte behövas extra push och kraft för att hitta någon form av liksom inre styrka för Djurgården hemma och Häcken borta och Blåvitt borta. Det ska komma lite av sig själv.
Men Josef, du nämner ju Union borta här. Djurgården har ju ändå valt ett spår där vi någonstans spelar våra bästa spelare varje match nu, ut, in och ut. Hur har ni valt att spela för de som inte följer Malmö så mycket? Satsar ni mycket på Europa League? Spelar ni era bästa spelare? För nu är det ändå så här med Tellini på bänken, Zidane på bänken. Är det rotation som kommer från Europa då? Eller är det bara att man vill testa runt lite? För det känner jag också att ni har inte spelat så många matcher, 2 matcher i rad, när ni har ställt upp med samma uppställning, utan ni liksom roterar extremt mycket spelare också.
Ja, och det är väl kanske en indikator på att allting inte heller står rätt till, att du vet inte hur formen pendlar från en dag till en annan, eller belastningen, eller hur någon känner sig, eller hur träningen har sett ut, eller alltså alla de här sakerna. Och nu, vad är det, Bojas första liksom start på år och dag, och Tellin hoppar in och gör ett liksom inhopp som är bedrövligt egentligen, och det är efter det trippelbytet som kommer där, och man tänker att kommer en forcering, då är egentligen Malmö sämre, och Värnamo har ju alla chanser i världen att göra både 1 och 2 mål. Så det är ett litet letande och hattande och fram och tillbaka, och det är väl någonstans symptomatiskt för hur hela säsongen har sett ut. Och som sagt, jag tror att det hade varit lite annorlunda om man hade vunnit mot Union. Nu blev det ju som det blev med avbrottet och liksom hur det såg ut dessförinnan och därefter. Och att vad var det, belgarna gick och vände på övertid mot Braga där, så att det är ju liksom 9-6-3-0 i den gruppen, så att ingenting är ju över, men det är liksom
brant uppförsbacke.
Ja, exakt, och det finns viktigare saker.
Hur var reaktionerna på slutvissla? Jag följde
inte. Det var burop
som rejäla grejer eller?
Ja, det är väl mer.
Eller var det lite uppgivna burop?
Ja, mer åt det hållet. Det har ju varit liksom frustrerade burop och hela den grejen, men nu var det mest bara uppgivet att vad fan.
Det var ett sånt här, vi buar för att vi måste bua. Egentligen är vi mer trötta på det här än vad vi är arga på det här, så att vi buar för att.
Det har nog gått till det stadiet, ja. Mer och så.
Niklas, vad tänker du på när du tänker på Malmö säsong?
Jag tänker att det här har ju alla pratat om hur många gånger som helst på alla möjliga andra ställen, men tränarbytet var ju prematurt, kan man tycka. Jag tror att det hade inte blivit sämre än vad det är nu om Milos hade fått stanna kvar. Det hade kanske inte blivit jättemycket bättre, det blir ju en spekulation, men jag tror inte det hade blivit sämre i alla fall. Och någonstans där så ligger ju ett Det är ett misslyckande med alla pengar de har och alla förutsättningar att de ska behöva byta tränare i tid och otid. Att man inte har satt sig i en situation där man vet mer att den här killen ska vi ha. Och även om det tar emot lite i början och det var ju aldrig skådad mängd skador. Det kan också diskuteras varför, träningsupplägg och så vidare, eller oflytt. Men så dåligt var det ju inte. Och som det verkar på spelartruppen så gillade ju folk ändå tränaren och människan Milos. Så då blir det ännu konstigare om man nu inte har tappat omklädningsrummet som det heter.
Som det kan vara på andra ställen.
Ja.
Vad det rapporteras om. Men också precis. Märkligt att en klubb som Malmö ju uppenbarligen inte verkade ha någon tydlig plan B. För att det gick ganska lång tid innan Georgsson...
Ja, men om inte den ganska tydliga plan B var Georgsson.
Ja, det kanske det var.
Faktiskt. Mm. Som ju många spekulerar i att det var. Så det visade sig att det höll inte. Och med Harry, det får man ju det man får. Alltså energi och man får med sig supportrarna från början med det beslutet. Det är lite populistiskt men säkert också ett ganska bra beslut. Men sen är det ju märkligt att de inte är bättre. Och det är lite märkligt att Harry går in och är så tydlig med att han spelar med dem som var i klubben när han var där senast. Att han säger en sån sak bara. Ja. Och så hamnar Zeidan utanför till exempel. Jag kollade för någon omgång sen när jag gjorde Malmö. Då var ju Zeidan i Sirius... var ju näst bäst i Allsvenskan på att skapa målchanser åt andra. Och sedan i Malmö var bäst i Allsvenskan på att skapa målchanser åt andra.
Och sen sitter han på bänken.
Det kan man inte ha en sån kille på bänken, såklart.
Nej, det håller inte. Men sen tror jag också att det ligger någonting i det Josip inne på. Att det som har rapporterats från Malmö håll, inte liksom lite mer mellan raderna, är ju att det är... Ja, men ganska stora egon, alltså som det blir grinigt och det blir så här minigrupperingar och sånt. Vilket kan ju vara en anledning till att så här, men vi måste nog ge Peña den här starten. För börjar han liksom lacka ur och sprida dålig stämning. Ja, alltså, du vet,
typ sig.
Ja, men precis, ja, då fattar. Blir det så här, okej, vi måste hitta någon form av harmoni här. Vi har för många spelare som ser sig själva som att inte jag i startelvan så kommer jag gå emot tränaren. Vilket gör att man är så här,
och det är,
det är lättare att säga till Zeidan att så här, din tid kommer.
Mm.
Det är svårare att göra det till Peña. Vilket gör att tränaren kanske hamnar i en position där det är såhär, fan jag måste spela Peña nu.
Men det är också ganska enkelt för en spel, alltså spelargrupper eller trupper och framförallt i storklubbar är som blodhundar. Alltså de känner ju så fort minsta lilla liksom, det är någonting som inte stämmer på högre ort. Och då pushar man ju för det kanske, och än om du har någon som har kontroll på omklädningsrummet, att det finns någon tydlighet, någon liksom fram och tillbaka. Vad fan, Malmö går in i den här säsongen och rekryterar Hammarbys före detta tränare. Och avslutar säsongen med en norsk fiskande pensionär.
Ja.
Och you tell me var, liksom, var det har gått snett någonstans. Om det är... Och sen då har de ju tre olika röster som de ska lyssna på inom loppet av 8 månader. Och så ska du ut i Europa och härja och någon kommer in på sommaren. Alltså Buya Turay, Lomotey, alla som har CB kommer in på sommaren och tänker liksom standardmässigt att okej, okay, det här är ett lag som ska vara i bra form. Som ska vara liksom med i topp 3 i Allsvenskan inför sommaruppehållet. Man ska ha en god chans i Europa. Bra stämning. De kommer in till liksom som den här scenen från, vad heter det, Community. När han har varit ute och hämtat pizza och det brinner här och brinner där och fram och tillbaka hit och dit. Och det är ju fan inte heller det lättaste att liksom landa rätt i den. Och sen ska det klaffa och sen ska du plötsligt börja prestera på planen. Det är inte, alltså, Turay med allt vad det innebär. Lomotey som fortfarande, vad fan har han gjort, en kuppmatch.
Och hela den är också...
CB med sin skada och allting runt omkring, att det är så mycket som har varit liksom både här och där, gör ju att det sprider sig en oro, det sprider sig liksom i slutändan kaos och det syns på planen för att det blir liksom, de hamnar inte rätt med alla de grejerna runt omkring. Så, ja.
Och värvningarna utav Lomotey och Buya Turay, nu är det visserligen, jag har ju manat till liksom tålamod vad gäller den typen av värvningar, men Lomotey har ju knappt fått spela överhuvudtaget. Mm. Buya Turay spelade nu, men det var väl ingen superinsats ifrån.
Nej,
ifrån
och det är väl lite Lex Gudetti där, liksom alla mål han gör nu är väl en liten bonus eller alla poäng, och jag tyckte han gjorde en av sina bättre matcher igår faktiskt och var liksom, bidrog i anfallsspelet och hittade med finurliga passningar och bollar och var liksom kreativ, men det är väl lite mer nästa säsong, då ska det vara på riktigt och få försäsong och kontinuitet och bla bla bla. Men Lomotey, jag vet inte, det sägs i ett pressmeddelande att det var en värvning som vi har haft på ögonen länge och äntligen kunde vi agera och sen har han inte gjort en minut. Sen om det är match, alltså dålig form, svag matchträning, fan och hans moster, ingen vet. Men någonting.
Ja, kommer ju typ från sen, försäsong.
Och då pratar vi ändå bara om A-truppen. Det finns alltså en hel drös spelare. Jag tror det är fan upp mot 15 stycken som är utlånade. Och sen så har du Olympic och hela den verksamheten där nere. Så ska du gallra, ska liksom Mesut Meral sitta och gallra vem som ska upp och vem som ska ner, stackaren. Och sen så då tränaren i Olympic, och ska han få sina instruktioner om vad Olympic ska vara, om de ska utmana om att gå upp en division eller vad han ska göra med den truppen, och får spelare serverade från MFF som ska vara där och bidra, och de är ju också så här, vad fan ska jag ner till Olympic nu, eller vad nice, nu får jag äntligen spela, så att det är 100 grejer. Och då, kolla nu bara ödets ironi med Nanasi, går in och avgör där borta, och sen så tänker du till nästa år, okej, Nanasi på utlån, nice, och så får du tillbaka Eile, och då kan du ha ett centralt mittfält med Patriot Seidio, Mustafa Seydan och Sebastian Nanasi, och så får du upp lite glädje, och sen tänker du, fan, det är ju långt dit liksom. Så, ja.
Tror du att det blir Brännan eller? Alltså är det Brännan som ska in och lösa det här?
Till många stora besvikelser och till stora ilska, ja, så tror jag faktiskt att han hade gjort det jävligt bra med tanke på vad han är för typ av karaktär. Sen vill ju Malmö, eller framförallt stora delar av den högljudda supporterskaran, vill ju ha någon skrikande dansk eller någon arg tysk.
Och någon med ett fetare CV.
Någon med fetare CV. Och där kommer vi återigen tillbaka till den här diskussionen mellan vad styrelsen vill göra, vad den sportsliga ledningen vill göra, vad spelarna hade varit okej med eller vad som hade funkat med dem. Och då hitta någon form av gyllene mellanväg. Men grejen är att...
Vi har redan testat nu, gjort det bra i Mjällby med Milos.
Och då blir det folk så här, jaja, men blir det en Milos light? Vad har han för CV och bla bla bla? Sen blir det också en karaktärsgrej. Milos är en typ av ledare, Brännan är en annan. Alltså, de båda har varit i Mjällby, båda har varit i utlandet som assisterande tränare. Är det att göra samma misstag en gång till? Och då blir det ju då frågan, om man ska titta tillbaka eller titta uppåt i ledningen. Vem ska bestämma hur, liksom, den vägen? Är det styrelsen som sitter på mandat som är liksom utgående och där de är utbytbara i det längre loppet av årsmöten och sånt? Eller är det den sportsliga ledningen med Daniel, med Andreas och med Niklas i viss mån? Vem ska liksom kontrollera det valet och allting sånt? Så att, för den som är nyfiken, vem det nu än blir, om det blir Brännan eller om det blir någon José Hernández Rodríguez som har byggt hela sitt liv kring taktisk periodisering, eller om det blir José Mourinho, det spelar ingen roll. Titta bara på CV:t på den som anställs, och där vet ni vem som bestämmer i Malmö FF.
Men du tror inte så här Högmo är alls uppe på tapeten eller?
För jag tror det
är ju en tränare som hade gjort det så jävla bra i Malmö, tror jag. Vad han har gjort med Häcken, han har inte bråttom att heller gå någonstans. Lite som jag också har pratat väldigt mycket om i Malmö. Att gör man det bra i Malmö, du är lite yngre tränare, då är det lätt att du blir sugen på att sticka efter 2-3 säsonger. Per-Mathias Högmo, han har nog lite mer tålamod, inte heller lika sugen på att dra någonstans. Utan så här, vinner han guld med Häcken i år, då känner han att nu kanske jag någonstans har nått så långt jag kan nå med den här klubben. Det är klart det kittlar med ett Champions League-kval etc. Mm. Men jag tror att får han ett erbjudande från Malmö FF, då tror jag han skulle vara superintresserad.
Jag tror Högmo är nog mer sugen på Malmö än vad Malmö är på Högmo, om vi säger så. Det finns nog någonting där som hindrar. Dessutom, för den som är lite konspiratoriskt lagd, eller den som vill veta, eller vem som egentligen bestämmer i Häcken, och den är så här, vi pratar ju framförallt i min och Niklas bransch, att så här, hemligheterna bakom, om det är någon fystränare i Djurgården till exempel, eller om det är någon mental coach i något annat. I Häcken är det Martin Foyston, assisterande tränaren, som ligger bakom 85-90% av Häckens framgångar, för att han är så pass skicklig på att hitta alla de här.
Då tar man väl båda bara.
Och då tar man båda, och så kommer Högmo och är lite mysfarbror och kom igen nu killar och lagdynamik och alla ska må bra och spelare ska ta ansvar för sin individuella utveckling och bla bla bla. Så att kommer Högmo med premisserna att Foyston följer med, ja då kan det absolut gå, men då kommer det påverka den övriga ledarstrukturen och hierarkin i Malmö. Alltså är du ass i Malmö, det är inget som hindrar dig från att ta ett superettanlag imorgon.
Lite alltså, som det var med, var det Poja som hade Ferran?
Ja, exakt.
När alla var så här, det var typ en sanning att så här, det är Ferran som är geniet här. Ja. Poja är huvudtränare, men det är Ferran Sibila som är det shit.
Ja, alltså,
vad gör han idag?
Ferran är utvecklingsansvarig i Malmö FF.
Just det, ni har ju redan den gubben.
Han ansvarar för alla våra utlånade spelare.
Ja, han har att göra han också.
Kan man lugnt säga.
Niklas, vad säger du? Brännan till Malmö? Lät inte helt övertygad här till Josip att det är lite samma som Milos?
Nej, alltså så mycket man har vridit och vänt på Rydström och Brännström till alla storklubbar egentligen, inte alla naturligtvis, Djurgården sitter väl ganska trygga med sin tränarduo, men jag tycker att det vore bra, för Brännström är uppenbarligen skicklig och Malmö kanske inte ska ha någon som står och gapar och skriker bara för att. Å andra sidan, det är lite det som har funkat. Rössler och Jondal, Tomasson, det är då spelet har inte alltid varit bländande och lysande, men det har ju funkat resultatmässigt. Funkar Brännström i föreningen Malmö FF verkligen med den personligheten? Jag hoppas ju det. Jag gillar ju snälla människor överlag. Så att, jag hoppas att det skulle vara bra, men jag vet inte.
Jag gillar ju också Brännan. Jag älskar honom. Men det jag tror också är en aspekt, det är det vi har pratat om tidigare med vilka karaktärer Malmö har.
Vilken grupp kommer
ja,
han få ta
och vad,
över?
Vad kommer de ha för respekt för en tränare som Brännström, som är lite snällare, lite mer liksom man to man. Uppenbarligen, som du är inne på Niklas, har ju Malmö med den truppen som de har byggt och som de har jobbat lite liknande ju genom de senaste 5-6 åren.
Mm.
Kommer Brännström kunna hantera den typen av grupp? Han är inte riktigt samma karaktär som Rydström är. Rydström tror jag har lättare att liksom näven i bordet och det är jag som bestämmer här. Jag vet inte hur Brännan är.
Jag tror att där finns det nog nävar. Det är mer bara att man överanvänder dem inte. Att det är liksom
så
vid rätt tillfälle så
kan
det
absolut
kommer det så. Sen blir det ju intressant. Pratade innan här om AIK. Tror du AIKs otroligt starka spelargrupp är skitsugen på 4-5 timmar videoanalys om dagen? Nej. Med videoteori med Nej. Henrik Rydström.
Men får han dem med på tåget så exakt. Det är ju, ja. Det är ju den liksom.
Och det är ju exakt samma sak där. Vilken grupp kommer han ta över och hur sätter han sin prägel bland, liksom, hur förankrar han sin syn på liksom styre och träningar och hela den grejen i den gruppen han får ta över. Och det gäller både Rydström och Brännan. Men vi får se.
Ja, det ska bli jävligt intressant i alla fall att se. För att vi har ju haft, alltså Malmö och AIK har uppenbarligen jagat nya tränare och kommer göra det. Men det som är skillnaden mellan de två, enligt mig i alla fall, är att i AIK har alla typ varit rörande överens om så här ligger problemet. Medan i Malmö känns det ju som att man fortfarande letar efter vart är egentligen problemet. Är värvningarna för dåliga? Är truppen mätt? Är de divel? Lyssnar de inte på sin tränare? Man vet ju typ inte vad kärnan till problemet är. Varför Malmö inte levererar.
Kärnan till problemet är att ingen vet vem som bestämmer.
Nej, det kanske
ingen
är det.
Ingen vet vem som bestämmer.
Det.
That's it.
Det kanske är det. Vi släpper den där deppiga 0-0-matchen och Malmö FF.
Det var en bra 0-0-match.
Det får man faktiskt lov till så. Matchen på Tele 2 då, seriefinalen, den mellan Djurgården och Häcken. Djurgården som ju kom i ett jävla självförtroende efter den där segern borta i Belgien. Jag såg ju såklart inte den här matchen då jag var på en annan arena i samma stad. Freddy, du var ju på plats.
Mm. Man gick dit med lätta steg i och med vårt jättefina hemmafacit och att vi också börjat spela bra inför stor publik. Den här 20 000 plus spöket spökar ju inte längre, så det är väldigt skönt. Men sen så drar ju matchen igång och man inser ganska snabbt att helvete vad bra Häcken är. Det är nog det bästa laget jag har sett på väldigt länge på Tele 2 Arena. De neutraliserade vårt mittfält rätt rejält. Vi hade inte mycket att sätta emot alls i första halvlek. Och vi har ju ändå haft tendenser där vi har kunnat vända underlägen den här säsongen. Men när Häcken gör 1-0 så känner man ganska snabbt att det här kommer inte vara lätt. Det kommer inte vara lätt att göra 1-1. Och det kommer framförallt inte vara superlätt att vända den här matchen. Vi har ändå vänt en 7-8 matcher i år från underläge till vinst, senast mot Molde. Men det här var liksom en match man kände ganska direkt att det här kommer inte bli lätt. Vi kommer ha stora problem och vi förde inte alls spelet i andra. Sen så tycker jag man ganska tydligt märker i halvtid att Kim och Tolle gör vissa förändringar. Jag vet inte om det är Häcken som kanske spelar mer på resultat, men jag tycker Djurgården kommer ut och gör en väldigt, väldigt fin andra halvlek. Lite att Man var lite förvånad, för jag trodde inte att vi skulle kunna liksom, med några taktiska verktyg liksom, kunna förändra matchbilden alls. Sen tycker jag att andra halvlek så äger vi ju nästan hela matchen, eller ja, de 45 minuterna. Men jag vet inte, den liksom, turen, de där millimeterna vi haft på vår sida tidigare i säsongen var emot oss igår. Och så här, det var inte värre än så. Vi förlorade mot ett bättre lag igår faktiskt. Jag tycker extremt imponerad av vad Per-Mathias Högmo har lyckats göra med Häcken. Och sen bröderna Gustavsson på mittfältet var ju helt outstanding igår. Så Så att det är bara hatten av till en kanoninsats från Häcken. Jag är mäkta imponerad faktiskt.
Alla stora förlorare nu, Fred.
Ja, det är, han har ju tränat en hel jävla säsong på att kunna ha den här liksom handbollattityden när det väl kommer för att återigen vinna sympatipoäng.
Ja, han är ju tittarna och lyssnarnas favorit.
Av en anledning.
Niklas, delar du Freddys bild av matchen?
Absolut. Och jag tycker att det är Djurgården som är riktigt, riktigt bra i andra halvlek. Mer än att det är Häcken som backar hem och slår vakt om någonting. Utan de förmår inte göra mer än vad de faktiskt gör. I andra, är min bild av det. Jag tyckte det var intressant att Högmo sa precis innan avspark i vår sändning att vi väntar oss att Djurgården kommer komma ut starkt, sätta press på oss, trycka ner oss och då kommer vi kunna straffa dem. Man var beredd på att fortsättningen på den meningen skulle vara så det gäller för oss att hålla tätt första kvarten som det brukar heta. Men han sa då gäller det för oss att sätta dit dem. 20 sekunder, sen är det ju nästan öppet mål för Häcken. Ja. Det tar ju inte mer tid än så för dem att spela in och runt och komma till första målchansen. Och så friläge lite senare för Larsen som ju sen är den som gör målet också. Så där är ju Häcken bra, det visste vi. Men det är ju imponerande tycker jag, att de tar matchen på det sättet borta mot Djurgården med ett poängtapp hittills i år på hemmaplan och med enormt självförtroende och bra form såklart. Sen apropå tätt matchande Djurgården, Häcken pallar inte i andra halvlek, Djurgården är mycket bättre. Men sista, den här slutforceringen från Djurgården, där man ju såklart får hjälp av publiken och trycker ner Häcken. Men det blir inte de där riktigt, 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 man spelar sig inte fram till chanserna. Där tror jag att det märks att det är lite trött ändå. Inte benen, men det är många trötta skallar ett tag i Djurgården där. Det är några märkliga passningar och beslut, sista fem plus tillägg som... Ja, men lite så här, lycka till bollar eller varför vänder du ut på kanten där borta? Det var ju ingen fri där. Och där kan man ifrågasätta ett par saker och det tror jag är en trötthet efter tätt matchande mer än någonting annat.
Och det tyckte jag också var egentligen genom hela matchen. Att det var så här, Djurgården brukar inte vara särskilt slarviga. Brukar leta de lite mer enkla passningarna. Om vi ska göra de mer avancerade passningarna, om vi ska slå liksom snett över planen eller någonting så brukar de ofta sitta. Men det var liksom de enklaste grejerna satt inte ens igår. Och det var extremt mycket slarv och framförallt i slutet. Men jag tycker också att det var så matchen igenom. Och jag vet inte om det var att man skulle liksom spela för avancerat. Man hade Gent i bakhuvudet som var ett extremt bra fotbollslag de också. Att man tänker att vi kanske måste spela snabbare än vad vi kanske behöver göra när vi möter Häcken som ändå jag skulle våga påstå är någon nivå lägre än vad Gent är, att man liksom, jag menar att man skulle spela lite för avancerat och egentligen så här, gå tillbaka till grunderna så som ni har spelat i säsongen, men att man gjorde det lite för svårt för sig igår också. Det tyckte jag också märktes extremt mycket sista 10 minuterna som du också är inne på, att det var inte mycket som satt igår, men det är också, det är tillfälligheter liksom. Vissa, ganska många matcher i år har vi fått de där millimetrarna och centimeterna med oss och igår var de inte alls med oss, och det är naturligt att de matcherna kommer också.
Hur mycket påverkas man av skadorna som kommer på Findell och på Schüller? Findell befarad hjärnskakning, jag har inte hört något mer idag. Schüller med någon form av bristning och det kan ju ta sin tid.
Jag tycker att Banda kommer in och gör det otroligt bra. Jag tror det är Banda som blir utbytt mot... vi ser Findell, han blir utbytt. Ja, och sen Sabovic mot Rasmus. Jag tycker Banda kommer in och gör... Han har gjort jättemånga fina insatser i Djurgården.
Brukar ju vara bra när han kommer in.
Ja, men jag tycker han kom in igår och verkligen var en stor del till scenförändringen som vi kunde se i andra halvlek för Djurgården. Och sen så statistiskt om vi kollar på den här säsongen, de matcherna Rasmus inte är med, det är också då vi tenderar att tappa poäng och förlora matcher. Och nu hade vi fortfarande släppt in 1-0-målet när han var på plan. Jag tror han utgick någon gång i, kan det ha varit 65 minuten, 60-65 där omkring.
Någonting sånt, det är min känsla.
Frågar mig så här. Ja. Och det var ju ganska direkt också. Han var ju skadad liksom på ungefär där jag sitter. Och det var ju direkt att det högg till i benet och han körde den klassiska torktumlan där med fingrarna och skulle byta. Men så här, det är ju en av våra främsta spelare. Det är ju Rasmus Schüller. Och
han syns kanske ju inte mest, gör inte särskilt många poäng, men han är ju jävligt viktig för laget.
Ja, och igår, precis som alla andra matcher han spelar, men det är så här, han tappar boll, liksom vinner tillbaka den 5 sekunder senare. Han verkligen så här, han är överallt och liksom gör de där avgörande brytningarna, lite som Danielsson har kommit in och kunnat göra Djurgården nu också, liksom att få den där sista centimetern med tån på bollen som gör att man bryter ett anfall.
Men har ni täckning där då? För att min känsla är ju att så här, Sabovic kan typ avlasta Mange lite grann. Min känsla är att Banda kan avlasta Findell lite grann. Jag ser inte riktigt den tydliga liksom, vem och hur ersätter man Rasmus Schüller, den spelartypen i den rollen som verkligen är, ja, men så här, den tydliga balansspelaren, inte box till box, inte spelfördelaren, utan snarare bara ankaret där på mittfältet.
Elias Andersson vansinnigt bra i Mjällby i fjol i precis den rollen.
Men har spelat mycket vänsterback i år.
Som Kim Källström eller hur var
det? Ja, exakt, ja, exakt. Ja, det kanske är han som ska in på den då.
Nej, men jag tycker Elias är ett jättebra alternativ. Sen tycker jag också att Sabovic är kompetent nog att ha den rollen. Sen tycker jag att han har tappat lite, inte i kvalitet, men att han har inte riktigt varit. För jag tyckte han var såg jättefin ut hans första matcher i Djurgården i år, när han kom i somras. Sen så nu har han inte alls varit på den nivån han har varit på innan. Det är lite slarviga bolltapp. Och det är kanske de där passningarna som inte sitter. Det blir bara lite slarvigt. Det saknar lite skärpa där på honom. Och jag är lite orolig för honom. Jag hoppas att han hittar tillbaka till det. För jag tyckte att det såg extremt lovande ut i början. Men nu senaste matcherna tycker jag inte riktigt att det har suttit. Och min naturliga ersättare för Schiller hade varit Sabovic. För han har ändå lirat lite där tidigare i Djurgården. Kanske inte så mycket nu när han har varit i Ryssland och sådär. Det har varit mer en offensiv pjäs. Men jag tycker att han har kvaliteter som gör att han kan täcka upp bra för Rasmus. Elias också. Elias är lite allround också. Han kan ju spela lite på alla positioner på det här mittfältet. Sen har de ju testat Findell i den positionen också. Men han väger lite för lätt.
Och så är det hjärnskakning på honom nu. Då är det någon trappa och så är det 10 dagar eller 14 dagar. Och det kan bli ännu längre beroende på allvarlig det och sådär.
Jag tänkte just på Elias Anderssons betydelse. Alltså fan vad man märker att Pierre Bengtsson är inte är i slag överhuvudtaget. Och det var många sekvenser där man liksom är van vid att som när Elias, som han bara kliver fram, att han bara liksom går och trycker undan och tar sig förbi på något vänster. Pierre var mer liksom safe, spela lugnt, och det utnyttjade också Häcke, och det är fan alltså, vad heter det, Sadik härja mot honom i 90 minuter. Fan inte det roligaste heller, men det hade nog varit, eller Djurgården hade i alla fall fått det andningshålet kanske lite grann i kontringsspelet genom att ha Elias där istället för Pierre. Men samtidigt, det man gör utifrån sina förutsättningar. Men att han oväntat går in och är den, behöver bli den viktiga vänsterbacken för Djurgården, det säger också lite del om, eller en hel del om vilken kvalitet som finns hos just honom.
Och sen har ju Pierre kämpat med formen under säsongen, och som jag varit inne på också, började jättefint Svenska cupen. Tappade ganska mycket, men jag tycker att han ändå så här, ja, men Göteborg hemma gör en kanonmatch, Gent borta, kanonmatch. Så jag tycker att man ser tendenser att han är liksom på gång och liksom blir den spelaren som han var i Svenska cupen. Sen Svenska cupen är ju inte alls var det här är vad vi är just nu i svensk fotboll slutskedet. Men jag tycker att han har gjort jättebra mot Göteborg, verkligen kommit tillbaka och revanscherat sig. Samma sak mot Gent. Sen så var det ju situationen igår, det var många som klagade på, men varför gör inte Djurgården fler byten? Vi hade ju gjort 3 byten vid 3 olika tillfällen, så vi kunde ju inte göra fler byten under matchen igår heller. Så att det är väl också svaret på, för jag hade gärna sett Elias komma in sista 20 och bli utbytt mot Pierre. För jag tror att han hade verkligen kunnat trycka på, det såg vi också mot Molde, hans avgörande inlägg där som gör att vi vinner matchen med 3-2.
Och istället så står han på läktaren i skinnjacka liksom bredvid.
Ja, just det. Han var ju fan borta igår.
Exakt. Nej, vi ska ta lite Häckenperspektiv på det här också. Vi ska ringa upp Olle Träns och kolla vad han säger. Han var ju på plats igår på bortasektionen, och jag gissar att han är lite missnöjd. Han sa ju i förra avsnittet att han tycker att det är bättre att Häcken får jaga. Nu är det Häcken som är det jagalaget. Vi får väl se vad han säger.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset, och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta det lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det. Har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl fyra olika färger nu,
har
tror jag.
Har du fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så att det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi har honom med oss i alla fall. Olle, hur är läget?
Nej, men hallå där!
Halloj, hur är läget?
Ja, det är strålande.
Strålande?
Jo, men det är bra. Det är bra.
Det förstår jag, men du, jag hade ju ett inledande resonemang här att du kanske var lite missnöjd i och med att du sa senast att du hellre jagar än blir jagad.
Ja, stressen är tillbaka nu. Nu har vi bara något att förlora, va? Men nu, det var ju ändå ett bevis på något. Nu har vi ju det här. Nu, våra prestationer kan vara där de var igår och då blev fan för sent att bada mig också. Då man kanske inte oroar sig så mycket.
Hur var...
Vi har ju svåra Sundsvall hemma.
Just det.
Vi kommer där. Så det är väl den enda orospucken lite så.
Men du, hur var anspänningsnivån igår då? För att jag menar 1-0 och Djurgårdens andra halvlek där de tydligen då dominerar och trycker på. hur var nerverna?
Ja, nej, men jag såg så dåligt så att jag var lyckligt ovetande om hur bra Djurgården var i andra. Men nej, vi hade god stämning. Alltså. Det hjälper till när man får skrika och gorma lite. Det är värre att kolla på sådana matcher på tv. Det är ju fruktansvärt.
Ja, det är där.
Nej, det är alltid bättre att kolla på tv.
Aj, det är klart att du tycker det. men du...
Nej, inte med de kommentatorerna.
Du, jag tänkte fråga dig, jag märkte i efterhand att så här, det var nästan som att Häcken var lite så här, ja men de var nästan lite arga och skickade, det var som att Djurgården hade gett dem en del pikar eller vad det var i media som gjorde att efterhand så var det så här Häckenspelare som nästan var så här, kände sig som att Djurgården hade visat disrespect mot att så här, vet de inte vad vi är för lag, har de inte gjort sin läxa, har de inte tittat på hur vi spelar?
Ja, jag har också noterat att det varit många glidningar, men det kanske, nej, jag vet inte vad det skulle grundas i. Djurgården är så snälla jämt och inte reta någon.
Just det.
Ja, bra bild du har där, det delar vi.
Men du, hur känns det att ha guldet i egna händer nu igen då?
Nej, men det är väl otroligt, och jag tycker att liksom, det här ska väl på pappret vara den svåraste matchen för året liksom. Och jag menar, Freddy är ju väldigt ödmjuk här i studion, så, men på samma sätt var vi jävligt ödmjuka när vi satt nervösa på bussen upp och var så att ja, men de leder sin jävla grupp i Europa Conference League, de ligger rätt i tabellen liksom, det är ett jävligt bra lag vi möter, och liksom ja, så liksom att vi kan göra den prestationen vi gör där, det, ja, det ger ju ändå ett lugn i själen också på något vis.
Det förstår jag, men du, er avslutning, den är ju, även om det här var kanske den tuffaste nöten, Djurgården borta som har ett poängtapp på hemmaplan den här säsongen, åka dit och vinna är såklart starkt, men jag menar, ni har ju visst Giffarna hemma i nästa, den ska ni ju såklart vinna. Men därefter, det fortsätter ju att vara det AIK borta, och tillåt mig att revidera det jag sa till dig senast. Det kommer inte bjudas på några poäng nu längre, utan nu kommer det bli match där. Sen har ni Malmö och ni har Peking och ni har derby mot Blåvitt på Gamla Ullevi. Det jävlar med matcher kvar att spela.
Det är det, men liksom, jag vet inte, det här var det ultimata beviset någonstans på att det avgörs på plan, och det här laget vi har i år, det, de är där uppe av en anledning. Det är liksom, visst, det är svåra matcher, men vi tar dem. Jag är fan övertygad om att liksom, ja, det kan vara något poängtapp här och där, men det är rätt övertygad om att resten också kommer ha någonstans där, nu och då liksom.
Och det står väl också skrivet i stjärnorna att det är Friberg som får lyfta den där pokalen till slut, eller?
Ja, fy fan vad fint det hade varit. Men, ja.
Det förstår jag att du tycker. Men du, jag läste också någonstans rapporter om att det var, jag vet inte om du var på den bussen, men det var Häckens supportrar som var försenade till att börja med. Var du på bussen där det blev lite stökigt eller?
Ja, alltså det är maximal otur. Vi bara väljer samma McDonald's att stanna på som Helsingborgs bussen som går upp till
Helsingborg av alla så lag också. Herre min skapare.
Ja, så vi står liksom och trycker varsin burgare i godan ro när det bara dyker upp ett jävla gäng som var sugna på att veva. Och jag skrattade åt det, det borde jag fan inte göra, för det var liksom, ja, den enda som fick liksom stryk, det var liksom världens snällaste kille som absolut aldrig har varit inblandad i något skit. Han fick liksom åka ambulans och sådär, så jag menar, det, ja, det är inte heller kul.
Ja, det var så allvarligt alltså, att det var ambulansläge?
Men det var ju liksom, fan, det var på ett McDonald's i Mjölby, det var ju inte, det var ju, folk ringde polisen direkt liksom, och det var ju så. Och det, jag vet inte, så här, det var väl inte så allvarligt. Han kunde faktiskt, supporterföreningen betala en taxi så han kunde komma upp till arenan och se slutet på matchen efter att han var på sjukhuset. Så det var liksom inte så allvarligt, men det var ändå så här, ambulansen ville komma dit och kolla till honom. Liksom. Det är väl standard procedure. När,
ja, men skönt att höra att han...
liksom, rejält slag i huvudet liksom.
Skönt att höra att det i alla fall gick relativt bra då, att han kunde ta en taxi till matchen. Deppigt att han inte kunde avsluta sin burgare liksom, men att det ändå gick förhållandevis bra.
Ja, ja. Ja, kärlek till honom, alltså. Det var,
ja, verkligen. Det var verkligen.
Men hur känns det nu på läktarna? Jag tycker att man var ju först när man kom in på arenan, nu förstår man att eran buss var sen, för det var ju väldigt glest med Häckenfans, och sen så fyllde ni upp en lilla tårtbit. Känner du att ni har någonting liksom stort supportermässigt på G där nere på Hisingen nu också, som ni kan ta vidare? För ni har ju ändå kämpat i ganska många år med att liksom attrahera publik och sånt till matcherna, och nu är ni ändå så här, men Varberg förra matchen var en jävla massa folk, och igår var det, vad kan det ha varit, 500 pers igår?
Det var nog inte fullt 500, men absolut, alltså med våra mått mätt så är det, så har vi någonting, alltså det är liksom, resultaten gör ju sitt till för att folk faktiskt ska palla sig både till hemma och borta matcher. Men absolut, med våra mått mätt så går det verkligen framåt. Och ja, fan, även om man bara är några hundra så liksom, långfingrarna känns så mycket längre när man står där i sin lilla grupp. mot, vad kan det vara, 25 000? Var det fullt? Slutad på sålt till och med, va?
Vad var det igår?
26 och 2.
Okej.
Okay. Jag satt inte köra skarven och säga 27 här precis.
App.
Ja, men det var väl dryga 28 sålda, och sen så är det väl en några säsonger som inte dyker upp. Som
ja, det var,
är,
väl någon, det var väl någon boksignering på Rich eller något.
Ja, då har vi Lagerkrantz släppt någon ny bok. Ja. Men hade du förväntat dig matchbilden som var igår ändå? För jag var ju jävligt imponerad och samtidigt också lite ställd över hur ni började första halvlek. Att det var, jag trodde ni skulle sejfa lite mer än vad ni gjorde, men ni hade ett jävla tryck i första halvlek.
Nej, det var väl ingen som förväntade sig det riktigt. Men jag tror att spelarna förväntar sig nog att behöva vara jävligt påkopplade från första sekund. Liksom. Och när inte Djurgården tog det initiativet så blev matchbilden som den blev. Att liksom, ja, det gick in något mer taggade helt enkelt. Och då blev spelet därefter.
Josip,
en fråga här, Olle. Just, alltså, många var väl lite oroliga, eller alla icke-djurgårdare var väl oroliga för hur det skulle se ut utan Rygård, men gick vägen den här gången och bröderna Gustafsson gör ju en så kallad patenterad bröderna Gustafsson-insats och är ofelbara i alla sammanhang. Vad innebär det för er liksom supportermässigt att veta att det går, liksom, är det något extra trygghet att veta att okej, men om någon skulle gå sönder eller bli avstängd, det löser sig ändå?
Ja, men alltså just på andra positioner är vi tunnare. Alltså, Romeo gör ju en otrolig match igår. Han är ju grym liksom, och även mot Barberg. Så det, alltså, från supporterperspektivet, det finns verkligen sådana röster som också är så. Varför har vi fyllt upp med sådana stabila pjäser? Det är ingen ung som kommer kunna ta sig en plats där på liksom 3 år nu. För nu sitter liksom folk på långa kontrakt och är närmare sig 30 eller till och med har passerat. Så jag ser gärna mer rullians där egentligen för att få in Amane och Romeo mer långsiktigt och få upp honom i matchtempo. Liksom. Mm. Där har vi en jävla talang.
Ja, så var det ju inte heller 100 år sedan att ni hade Lex Friberg Falsetas på ett innermittfält i Häcken och ingen där bakom alls. Så att det har ju svängt som fan.
Ja, nej, men verkligen så är det. Verkligen så är det.
Välmående BK Häcken får vi lov att konstatera, för det där är en tung jävla trepoängare.
Ja, det är det. Det är årets tyngsta.
Härligt. Jag vet inte riktigt om jag hoppas att det tar...
Får jag fråga Jarelind en fråga också?
Det får du.
Det går bra, tror jag.
Ja, härligt. Jag noterade på Twitter att det är lite BK Häcken kritik mot vad ska man säga? En lite enögd bedömning på domarinsatsen i matchen. Jag tänker att ni på Discovery inte når det mot domarna själva och rullar de där priserna. Så, kan du kommentera straffsituationen med när Fundell skadar sig? Står du fast vid att det absolut inte var någon situation där?
Jag vet inte om jag använder ordet absolut. Men ja, alltså spontant upplever jag det som en ren duell. Abrahamsson blev ju helt vansinnig. Han springer ju nästan upp till det straffområdet och vill ha straff. Jag tycker att det är klart
men
att det...
Han är 1,5 meter högre upp i luften när den springer in med honom. Ja. Var är duellen? Det är verkligen en...
Jag har fortfarande svårt att se att det är ett regelbrott från något håll. För båda går ju på boll och sen hoppar Hammar först och Findell. Men det är möjligt om Findell inte får ont i den situationen. Att domaren hade kunnat se det på ett annat sätt. Och även vi utifrån i så fall kanske. För nu är det ändå Findell som i så fall är den som möjligen begår ett regelbrott som får mest ont av det. Plus att liksom bollen är på väg därifrån. De är inte på väg mot mål. Alltså, ja. Jag har inte lagt massa tid på att se en massa repriser där. Men känslan där och då var ju inte straff. Och när man ska bryta ner det, jag har ingen domarutbildning, men om jag hade haft det hade jag kunnat ge dig ett bättre svar kanske.
Olle, för helvete, ni har vunnit med 1-0 på Tele2 Arena. Jag sitter och dissekerar någon jävla straffsituation här.
Men målskillnaden ska vi inte glömma bort här. Alltså, ni måste ju slå Sundsvall med 7-8-0 nu. För att det ska räcka med ett kryss här någonstans när Djurgården jagar, eller?
Ja, om det ska räcka med ett kryss någonstans, ja, men vadå? Det behövs ju ingenting. Vi behöver ju bara vinna med våra matcher.
Häcken går rent.
Häcken går sant, men du sa ju precis nyss här också att du tror att det kommer något poängtapp här någonstans under resten av matcherna.
Ja.
Du ser, det är inte lätt att leda serien. Det är inte lätt att leda serien och brottas med sina egna hjärnspöken. Alltså, det är ingen rolig sits du befinner dig i, Olle.
Nej. Det är skönt att ni tänker på min hälsa.
Ja, är det, vi lider med det.
Ja, vi lider med det verkligen. Vi hoppas att du kan repa dig efter den eventuellt missade straffen då. Men att de där tre poängen är en liten tröst ändå.
Ja.
Härligt. Du,
ja, verkligen. Den är...
Har du några mer frågor att bjuda oss på eller ska vi tacka för idag?
Nej, jag hade hoppats att Freddy skulle vara lite kaxigare så hade man kunnat, men det var, jag har bara nej, det känns bra.
Han är retoriskt smart, Freddy. Lämnar inga dörrar för oss och sparkar in.
Man får inte ge någonting här, det har man lärt sig.
Gå rent nu, Olle. Ja. För alla skull, gå rent.
Ja.
Vi går inte rent som Malmö går rent bara, för det blir fan
tragiskt. Nej, gå riktigt spelare. Rent.
Du, Olle, vi hörs då.
Det
gör vi. Ciao.
Har du sett en så darrig serieledare?
Nej, men det var ena sekunden ska vi vinna resten. Nästa sekund så kommer det komma något poängtapp här och där. Men sen så... Måste backa det där, Jarlind. Jag har sett den där, såg den där situationen igen och jag vill ju verkligen att Häcken skulle vinna den där matchen. Men jag tänkte inte för en sekund på att det där eventuellt skulle vara en straff.
Nej, absolut inte. Alltså, no.
Eller hur?
Det är väl också mycket som du var inne på också, Jarlind, att han blir ju skadad, Findell. Jag tror det har sett annorlunda ut om Findell inte hade blivit skadad. Men fan, kollar man på reprisen, båda två kollar ju på bollen. Findell Hammar hoppar upp lite tidigare.
Han vinner nickduellen.
Exakt, och Findell går ju också upp. Och han tänker ju inte på att Hammar är där, utan han kollar ju bara på bollen och så går upp. Och sen råkar Hammar gå upp i luften först. Så att, ja, nej, jag tror att den här straffspaningen...
Alltså, enda gången när man ser att det blir frispark eller straff för en nickduell är ju när den ena spelaren uppenbart bara går in för att plocka kroppen. Mm. Alltså när de fäller ut rumpan och liksom...
Eller fäller ut bomben eller vad som helst. Men nu tycker jag ändå att... Det är ändå en fair duell.
Jag tror det är flera parametrar. Bollen är på väg bort. Alltså den är på väg ut ur straffområdet. Hammar är också 4 meter lång. I jämförelse med Findell är han liksom, och Findell är då 1,50 i liksom skala där. Och då liksom, det är som sagt en 50-50. Och jag tror knappt att det hade varit liksom, om någon ens hade blåst på mitt plan.
Nej, det tror jag inte heller.
Det är en vanlig 50-50 och han kan inte rå för.
Det är inte så att Hammar heller är någon så här bollförande och har situationen under kontroll.
Nej, och jag tror Glenn också tänker att vad fan ska Hammar göra? Han är ju så lång som han är. Och sen Findell som sagt bara tittar boll och går in. Och, ja, icke-grej egentligen.
Ja, jag håller med. Icke-grej.
Däremot ska Ekdal ha frispark. Ja.
Nej, det ska han verkligen inte.
Nej, jag skojar. Jag tycker inte heller det. Men jag förstår att man söker den. Men jag tycker att det ser ut som att han halkar faktiskt, Ekdal, när han stannar upp.
Jag har inte sett
innan
där.
Målet.
Ja, det är innan målet där. Okay. Så ska Hjalmar gå upp och... Sen så ska han typ vända tillbaka och så ramlar han. Och han har ju en hand i ryggen, men det är ingen liksom, det är ingenting som gör att han faller, tror jag. Sen så har man ju sett Ekdal också nämna att det kanske är frispark, men det tror jag också att...
Vi får se, vi ska ringa honom strax. Hur uppmärksammade du den duellen?
Precis när den hände inte alls, när vi fick... Alltså hade Ekdal själv inte protesterat efteråt så hade vi nog inte tänkt på det överhuvudtaget. Vi kör ju en reprisesändning. Men det är som du säger, Jeremejeff har ju en liten hand där. Det är inte ett slag eller en knuff, men handen är där. Men han skymmer, från vår vinkel där vi sitter, så skymmer han sin egen hand. Så det är omöjligt att säga om han drar i tröjan eller inte för vi satt med kameran. Men det är det som skulle kunna hända i så fall, att det är en liten tröjdragning. För det är ju inte, som sagt, ingen knuff och det är inget slag eller det är en vanlig
handpåläggning.
Handen på höften som i alla tider. Som sagt.
Men sen så tror jag att bara jävligt frustrerad också av Ekdal och Mange Eriksson. För kollar man på reprisen så stannar ju nästan också båda två upp i situationen. Och tänker att domaren kommer blåsa.
Vilket
tänker,
de ofta gör för försvarande lag.
Sen går det en sekund och han blåser inte. Och då har Häckenspelaren, jag vet inte vem det är som kommer upp med bollen på kanten där. Men... Det kanske ger det mig eftersom han kommer där. Men då har ju han också en sekunds försprång. Så han får jävligt mycket yta. Hade både Ekdal och Eriksson direkt liksom så här, fan nu ska jag löpa tillbaka. Så tror jag inte den situationen hade uppstått. Jag tror också det blir frustrerat av dem när de ser situationen i efterhand. Och inser att så här, fan, vi måste spela tills domaren blåser. Utan så här,
nu den gamla slitna klyschan. Ja,
nu tog de för givet om så att det skulle bli frispark. Och det vart inte det. Och sen blir det ännu mer frustrerat för Häcken ju mål. Och de... Båda två står någonstans och vinkar på domaren i en sekund och tänker att det blir frispark och det blir inte det. Och ger ytan som sen blir mål.
Och dessutom i en situation som också visar sig inte är offside, men där du uppfattas även från mig spontant att det är offside med en halv meter, och så visar det att det är onside med 2 decimeter kanske när vi har reprisbilderna. Så, men han ser ju otroligt fri ut, så jag förstår ju att de 26 000 minus Häcken-supportrarna på plats då ändå upplever det som att det är både frispark och sen offside.
Allt var emot.
Jag tänkte också det när jag såg när målet plingar in och man går in och kollar på Discoverys Twitter, som för övrigt ska ha cred för att de är jävligt snabba med att ladda upp målen. När man går in och tittar på det och jag ser det från huvudkameran, då tänker jag också, fan vad fint Häcken gör ett offside-mål. För det där är en sån jävla offside. Och så kommer nästa repris och så ser man att fan, bra jobbat Stinsen. För att jag menar, Jocke var ju här när ni mötte Blåvitt ju. Och han berömde ju Djurgården för att Djurgården har varit på hemmaplan jävligt bra på att sätta press på domarna. Vilket ju gör att så här, kommer en liten hand i ryggen eller en liten tröjdragning på en försvarare, det är lätt då för domarna att blåsa för Djurgården på hemmaplan med det trycket. Att så här, de där lilla procenten väger över. I den här matchen gjorde det ju inte det. Och då straffades Djurgården för det. Man kan ju inte alltid ha det med sig. Och det här är en sån match där Djurgården inte hade det med sig.
Förlåt, men jag tycker också att publiken kunde ha varit bättre på just det. Just
det
igår, faktiskt. Jag var lite förvånad att det inte var mer i första halvlek. På alla små grejer som var lite 50-50 situationer och så vidare. Att det inte var mer. Vad, alltså, hur upplevde du det? Kunde det inte ha varit mer än det faktiskt var, just med tanke på matchen? Eller var det för att Häcken kom ut och var så jäkla bra? Så att det blev så här, vad fan är det som händer lite även från sidan?
Vet du vad jag tror anledningen kan vara? Det är att det är BK Häcken. Alltså man har inte den där sista rivalhetsen i sig en söndag 17.30 mot Häcken. Men när man precis har varit i Belgien och vunnit och sådär.
Ja, men vi har ändå haft det så här mot Elfsborg och typ så här Kalmar och sånt i år. Att vi har kunnat haft det där trycket och verkligen påverka domarbesluten, som kanske annars inte blir några beslut. Men, nej, men jag upplevde också lite samma sak. Och det tycker
var
man har
i andra halvlek också, även på den punkten.
Mm. Ja, men det var väl någon så här kollektiv baksmälla från Belgienresan eller vad det kan ha varit. Men nej, jag tror många inte är supernöjda med sin insats på läktaren igår. Och jag tror att vi hade förväntat oss mer av varandra. Och jag tror att det måste också bli bättre att pusha varandra på läktaren att, i de där lägena. Att bara säga, fan kom igen nu, vakna nu. Det är match, nu ska vi sjunga fram vårt lag till 1-1 i alla fall, vilket hade varit väldigt fint. Men det, nej, jag håller med också att det var inte riktigt det trycket man hade förväntat sig igår med alla sålda biljetter. Och,
ja,
och också det vi har haft i ryggen också med kanonfölj och kanonstämning nere i Belgien och mycket folk nere i Degerfors och Göteborg hemma, vilket jävla tryck det var. Jag vet inte, det kändes bara som en kollektiv bakfylla på planen och på läktaren.
Ja, man väntar sig nästan lite den där situationen när det blir frispark emot, som kanske absolut ska vara frispark, men det tycker man ju inte med hemmaögon. När långsidorna liksom skiter i att kortsidan sjunger någonting, utan det buropen blir högre än sången från kortsidan för att man får en frispark emot sig. Alltså den taggningen fanns ju inte alls på det sätt jag hade förväntat mig.
Nej, jag håller med. Och där får vi alla bättre oss, och sen derby är derby liksom, så det vet man ju kommer bli magiskt tryck.
Ja, jag tänkte komma till det, för att jag menar, nu är det alltså, i allsvenskan är det trots allt 2 raka torsk, det är 0 gjorda mål, det är 4 insläppta, det är skador på Findell och Kyller, det är derby i nästa. Vi behöver inte tjata om den derbyhistoriken, även om jag gärna såklart gör det. Men alltså, hur är för det har ju varit ett självförtroendefyllt Djurgården med all jävla rätt. Men med de här 2 allsvenska matcherna i ryggen, med skadorna på det, hur är liksom derbynerven nu?
Nej, men jag tror väl att Häcken-matchen varit väldigt jävla uppvaknande nu, att vi har inte råd att torska något mer i allsvenskan. Och jag tror att skulle vi gud förbanne torska derbyt på nästa söndag, då tror jag att vi har tufft i en guldstrid.
Jag gjorde korstecken för dem som bara lyssnar.
Och det var länge sedan vi förlorade 2 matcher i allsvenskan. Och,
det var faktiskt oktober förra året med 0-1 och 0-3.
Ja. Precis. Oj, så du menar att vi har ett derbyresultat att jobba 0-3? Historien upprepar sig.
Ja, men vi torskade 0-3 mot Degerfors.
Fan också, ja. Vad gjorde de i den tredje matchen?
Ja, då vann vi.
Jag får kolla nu.
Då vann vi. Det var 4-0. Så att historien är med oss då, på nästa söndag. Att det här vänder vi på.
Det beror på vilken historiebok man läser.
Ja, jag läser Göran Lindsay. Nej, men jag läste någon intervju med Hjalmar också. Att, jag tror att spelarna också kommer vara jävligt taggade och se tillbaka lite på sina egna insatser nu i Allsvenskan, att där håller det inte om vi ska vara där uppe. Och det blir ju så märkligt också när vi levererar borta mot Gent och gör en jättebra match, och innan har vi torskat mot Degerfors och nu torskar vi mot Häcken, så jag vet inte riktigt vart vi står någonstans, men vi ska väl inte dra allt för stora växlar med att vi förlorar två matcher i Allsvenskan. Det är ju trots allt en jävla Hawaii-svenska i år, så att man har ju råd att förlora matcher, men å andra sidan, det här var någonstans den matchen man hade räknat hem, att den här kan vi vinna. Vinner vi den så har vi eventuellt råd att torska mot Malmö eller mot Norrköping.
Eller mot AIK.
Mot något annat lag. men nu har vi inte råd med dem, den liksom, förlusten. För nu har vi fått den förlusten. Så nu måste vi någonstans gå rent eller i alla fall kryssa.
Tror du att Kim och Tolle, för att jag menar än så länge är det som du var inne på med Josip gällande Malmö, att Kim och Tolle har ju typ skickat ut bästa möjliga laget i varje match här. Nu med skadorna som kom, man tvingas ju till förändringar, men som du är inne på, man har heller inte råd nu att tappa mer i Allsvenskan. Det har man däremot i Conference League. Alltså man skulle kunna ställa ut liksom B-laget inom situationstecken mot Gent här på torsdag. Det räcker ju typ med vinst mot Shamrock. Vinst mot Shamrock kan ju räcka för avancemang. Lyckas man lösa ett kryss borta mot Molde och allt vad det är. Men med tanke på att det är derby på söndag, tror du att Kim och Tolle resonerar likadant? Att så här, nu kanske Mange och ett par spelare till behöver vila. Någon av Ekdal och Danielsson kanske får sitta och in med Lövgren. Och du vet att man gör den rokaden för att vila så många man kan inför AIK. För den blir någonstans viktigare. Inte bara för att det är derby, utan också för allsvenska guldstriden, så blir den viktigare än vad Gent är på torsdag.
Någonstans, så om man läser mellan raderna, så är ju Kim och Tolle benägna och villiga att spela bästa möjliga elva i varje match just nu, och de har inte haft någon så här utpekad strategi att i Europa ska vi spela med ett sämre lag inom situationstecken för att lägga all energi på allsvenskan, utan jag tror någonstans att man har fått in spelarna i det här tempot, att vi har en härlig match, vi har en vardagsmatch och alla är någorlunda liksom triggade för att spela så, och så det funkar bra för dem, och de har hittat ett sätt med fysteamet och hitta återhämtning hos spelarna och sånt. Och nu när vi får skadorna på Rasmus och Findell, så finns det ju inte heller så mycket utrymme för rotation, utan det är som du är inne på, det kanske blir Lövgren istället för Hjalmar eller Danielsson, det blir Azor och troligtvis från start istället för Edvardsen eller Harris eller Wikheim, men det är typ den rotationen vi kan göra just nu med tanke på skadorna på Rasmus och Findell, för då vet vi att Sabovic och Banda kommer att starta. Elias Andersson också istället för Pierre, men det är också så här två så här, lika bra logiska spelare på de positionen, så att det är så här, ja men vem av dem spelar derbyt och vem av dem spelar mot Gent, det är, så här, det är lite hugget om stucket. Men så här, de kommer spela med bästa laget mot Gent och inte liksom spela med några sämre spelare för att vila dem mot, inför derbyt mot AIK, det tror jag inte, och det tycker jag man sett tendenser på under hela det här Europaspelet, att vi väljer att spela någon av våra liksom 15 startspelare som ändå kan starta matcher, att det är de som vi går runt på.
Jag tror detsamma, men det vore också nästan märkligt om inte till exempel Magnus Eriksson utbytte 60-onde, nästan oberoende var det står. Alltså någonstans finns det ändå en gräns för de här matcherna, och det är klart att derbyt är viktigare. Som du säger, det räcker med någon poäng till, eller att slå Shamrock hemma helt enkelt, vilket man ju ska i normala fall. Det här är inte den viktigaste matchen, den som kommer på torsdag under hösten, utan snarare den minst viktiga helt plötsligt. Men också med det sagt, det finns inte så mycket rotationsmaterial att ta av. Och balansgången med att få med sig en bra insats också. Resultatet kanske är lite skitsamma på torsdag. Det spelar ingen roll om det blir 1-0 eller 1-1 eller 0-1 hårdraget.
Men skulle det bli 0-4?
Precis. Eller, och framförallt insatsen överhuvudtaget. Liksom. Säg att man gör en bra match, men ändå det blir bara ett kryss, så är det ändå okej att ta med sig in i derbyt. Men
man vill inte ha
en insats och 0-2, så nej.
Man vill inte ha en svag insats, ett svagt resultat med sig in i derby. Då har man helt plötsligt liksom förlorat tre av de fyra senaste matcherna kanske. Och då kanske skitsamma om du har pigga ben, för då sätter det sig kanske lite mer mentalt istället. Så det är ett jävla... Det är ett jävla rävspel här mot slutet ju.
Absolut, och sen tror jag också tänker på så här, fan, vinner vi mot Gent nu i veckan på torsdag, då är vi klara för slutspelet. Då kan vi verkligen, om vi nu skulle liksom vilja spara spelare i slutet, att så här, vila nyckelspelare borta mot Molde, hemma mot Shamrock, för att vi har vetskapen att vi är vidare i Europa. Nu ligger vi allt fokus på allsvenskan, så det finns också den aspekten att ta i liksom beaktning att så här, vinner vi mot Gent, då är vi vidare i gruppen och då kan vi verkligen liksom inte lägga jättemycket fokus på Molde.
Ja, exakt, exakt.
Och där är ju också slitaget en annan parameter. Alltså så här, ska du gå för det mot Gent, ja då kanske du riskerar att ytterligare någon går sönder eller någon drar på sig liksom någonting.
Precis,
eller,
en baksida till i 85 någonstans.
Ja, och då det kan det också vara helt i onödan. Och då blir det så här, jaha. Och sen så som du säger, Jare Linda, så att alternativen är inte så jävla många. Alltså det som ska fyllas på eller det som ska komma in och ersätta, det blir plötsligt startspelare med 5 omgångar kvar beroende på hur det är med Schiller och hur det är med Finell. Och då blir det så här, jaha, men om det blir någonting på dem,
ja, vad gör man då?
Ja, då sitter man i skit.
Sen är det ju så jävla sjukt som vi är inne på också, att den här, alltså allsvenskan är unik på så sätt att så här, jag såg att Discovery skickade ut på sin Instagram nu formtabellen på topp 5.
Den är helt overklig.
Ett lag som har vunnit 3 av de 5 senaste matcherna, det är Kalmar. Sen är liksom Bayern med där, de har inte vunnit någon av sina 5 senaste matcher. Djurgården har 2 vinster. Häcken leder serien, de har 1 vinst på de senaste 5 matcherna. Det är ju man säger ju hela tiden, Josip, du har ju varit bäst på det, vi ska gå rent. Topp 6 var det, för Malmö är med här också, såg jag. Hade det varit topp 5 så hade vi ju inte behövt prata om Malmö, men Malmö har ju 2 vinster på 5 senaste.
Vi prenumererar ju, vi byter ju bara plats, AIK och Malmö. Det är från omgång till omgång. Någon blir 4, någon blir 6.
Hörrni, vi ska fortsätta prata Djurgården. Den här matchen som spelades förtjänar ju faktiskt airtime, som det så fint heter. Så att vi tar och ringer Hjalmar Ekdal och kollar hur hans kropp känner sig till att börja med. Det gissar jag en stor snackis i Djurgårdsled. Men vi ska också kolla hur man ser på det som komma skall här då, med Gent hemma och AIK hemma. Nu har vi honom med oss. Hjalmar Ekdal, hur är läget?
Det är bra, hur själv?
Det är, med mig är det nog bättre, skulle jag säga.
Ja, jag tänkte säga det. Det är fan inte så jävla bra. Jag tänker efter.
Nej, exakt. Du körde standardsvaret, sen kom du på att så här, fan, ja, inte super.
Det är precis, ja.
Du, vi har suttit och pratat ganska mycket om matchen som spelades mot Häcken, och vi kan väl ta avstamp i den innan vi pratar om lite framtid. Vi var många som blev lite förvånade över Häckens start på den här matchen, som var väldigt respektlös mot er på hemmaplan. Det är få lag som visar så lite respekt, tyckte vi.
Nej, du har rätt i. De gick ut och körde sitt spel, vilket de gjorde rätt i såklart. De fick ju matchen dit de ville i första halvlek, och det gör en väldigt svag första halvlek där vi inte kommer upp i det här Djurgårdstempot och med omställningsspel och med kavalkader av målchanser liksom. Så där fick de ju verkligen det dit de ville helt och hållet.
Vad var det Kim och Tolle sa i paus? Freddy är inte UEFA-utbildad, så han kunde inte riktigt sätta fingret på det, men han konstaterade att någon form av förändring gjordes, för att det var ett helt annat Djurgården i andra halvlek.
Ja, jag vet inte. Det var väl både inställning och ett jävla anamma blandat med... Ja, alltså med det här som jag nämnde, att vi, när vi vinner bollen, att vi spelar oss ur den situationen med ett par noga pass, och sen därifrån kör vi full fart framåt, och de där framme ska bara löpa fram och sen lita på att bollen kommer. Och lite mer den liksom att det gick lite på autopilot där i anfallen, var det lite mer andra halvlek, och det skapade ju lite tryck så småningom, men... Ja, inte tillräckligt.
Vi pratade lite grann också om att så här, skadorna som kommer, att ni tvingas till byten som ni kanske inte vill göra. Hur mycket påverkar sånt?
Ja, men det är klart det påverkar, samtidigt som vi har en stor trupp just för att täcka upp när sånt här sker. Och det tycker jag att det liksom finns ingen problem med egentligen. Vi har en stor och bra trupp där alla som kommer in gör jobbet jättebra, så det är väl kanske inte där vi förlorar matchen, skulle jag säga.
Vi spekulerade lite grann också i att så här, och Jarlin som vi är med oss här var inne på att så här, man kanske såg en liten tendens till att schemat tar ut sin lilla rätt här mot slutet, med att så här, det kändes, ni tryckte på men ni hade svårt att skapa de där sista målchanserna. Kan det bero på att man var kanske lite trött i huvudet efter en ganska rejäl urladdning borta i Belgien, eller vad säger du att det beror på?
Jo, men alltså matchen i Belgien, den var nog väldigt, väldigt tuff för de flesta. personligen så kände jag att jag och Macken fick, det var nog en av de tuffaste matcherna vi har spelat i år. Men samtidigt så här, personligen så kändes det väl rätt bra, och jag tror inte det är rätt melodi heller att skylla på det, utan vi har spelat med det här i hela sommaren i princip, och det har gått bra hittills, så det är väl fel att dra in det kortet nu när vi inte vinner, kan jag känna. Men det är väl klart att det på något sätt kanske det påverkar. Det tror jag.
Du vet ju såklart precis lika mycket som oss vad det är som väntar den här veckan. Det är först Gent hemma, men det är också ett derby mot AIK som ju är, säga vad man vill, mer än bara en vanlig trepoängsmatch i Allsvenskan. Det förstår ju allihopa. Vi var inne lite grann på att så här, matchen mot Gent, ni har ju skaffat er ett jävligt bra läge i Conference League. Ni har kvar att möta Shamrock hemma, som är ett lag som är så här, det ska nog Djurgården fixa på hemmaplan. Nu med skadorna som kommer på Hampus och på Rasmus, så kanske det är läge att rotera lite hårdare än vad ni har gjort mot Gent hemma, för att fokusera på lite mer på derbyt. Kan man resonera så när man är i laget, eller är det verkligen så här, en match i taget, nu är det fokus på Gent, eller hur funkar det?
Alltså det är, men mentalt och inställningsmässigt så är det absolut en match i taget. Sen är det klart att tränarna någonstans måste ju tänka längre än en match i taget. Som du säger, vi har ett derby på söndag som kommer vara jätteviktigt. Så det är, jag kan absolut se att det blir någon typ av rotation. Samtidigt som vi har inställningen att vi ska gå in för det i båda turneringarna. Men som du sa så har vi har skapat oss själva en bra situation i gruppen nu, så vi kanske har råd att rotera lite och lita på att vi klarar av det då. För på söndag kommer nog vi behöva 11 fräscha gubbar på plan.
Men är det svårt som spelare, säger du, nu har ju ni garanterat inte fått någon startelva till den här torsdagsmatchen. Men är det svårt som spelare, alltså så här, säg att du startar mot Gent, är det svårt att inte ha AIK på söndag i bakhuvudet?
Ja, men hittills har vi, personligen känner jag att jag har kunnat hantera det så. Man strävar efter nästa match, och i och med att alla matcher har varit rätt viktiga och stora. Liksom. Det har varit Europa League-matcher eller Champions League-matcher emellan allsvenskan. Så du har ju behövt fokusera på nästa match, för att det är ingen lunkarmatch. Liksom. Så det, absolut skulle jag säga att man har kunnat hålla fokus på en match i taget. Och sen när det är match torsdag i conference och allsvenskan 3 dagar senare, då har du 2 dagar däremellan och förbereder dig på vilket... Ja, det är inte en hel vecka som de lagen som inte spelar Europa har, men jag tror inte att det spelar jättestor roll med Sverige.
Ja, okej. Freddy har vi med oss också, han vill in här.
Tjena Hjalmar. Tänkte lite på, så att fundera lite på så här momentum och sånt. Det var ju Nations League-uppehåll. Det var 2 veckor utan liksom matcher, väldigt mycket träningar. Känner du att liksom momentum försvann lite där för liksom er spelare? För det känns som att ni var så himla inne i det här med att säga, okay, det är match söndag, sen är det match onsdag, torsdag, och sen är det match söndag, och sen kom ett uppehåll mitt i allt. Det kändes någonstans som att fan, det där uppehållet pajade lite momentum för er. Även fast man såklart så här tänker att kropparna måste vila och sånt. Men det känns som att ni är ändå rätt inspelade i det här nu. Att det är 2-3 matcher i veckan just nu.
Mm. Ja, nej. Jag tror hela laget egentligen och tränaren och allt var väldigt nöjda med just det uppehållet. Det hade varit mycket matcher, och även om du säger att vi var inne i ett momentum, så tror jag att vi kunde behålla det momentumet och den känslan inom gruppen, även fast vi hade lite ledigt. Jag tror att den ledigheten var bra för oss fysiskt. Men ja, jag vet inte, det är svårt att spekulera. Man vet ju inte hur det hade gått om det hade fortsatt utan ledighet. Men där och då så tyckte vi att det var väldigt nyttigt.
Du, ni har inte fått några rapporter om Rasmus eller Hampus, gissar jag. Inga du vill avsäga här?
Nej, det är väl rätt... det har inte hänt så mycket. Jag vet faktiskt inte jättemycket.
2 tunga tapp i alla fall, ifall det blir så att de inte kan spela här kommande matcher för er.
Ja, definitivt. Vi har ju ett rätt mittfält där som ni har varit stadiga och spelat nästan varje match ihop. Och alla har sina roller och de kompletterar varandra väldigt bra. Så det har varit ett jätteviktigt lagdel för oss. Men... Vi har ju jättebra ersättare där också, som sagt. Det ska liksom inte spela någon roll vem det är som kliver in, utan alla spelare är rätt förberedda på sin uppgift och de ersättarna är också rätt lika den spelaren som de ersätter, vilket kan vara bra såklart. Så jag tror att om det nu blir så att de är borta ett tag, så tror jag att det kommer att gå galant.
Du nämnde lite, du var lite inne på ersättare här. Vad tycker du är största skillnaden att spela med Isak Hien bredvid dig och Marcus Danielsson, förutom kanske det uppenbara då att Danielsson ändå är en så här landslagsspelare, vilket Hien nu också har blivit, men också så här rutinen. Men vad upplever du är den stora skillnaden att spela med Marcus Danielsson vid din sida? För tycker ni att kanonsamarbete, precis som du också hade med Hien?
Nej, precis. Jag upplever också att vårt samarbete sitter jättebra nu, och matchen mot Gent där var väl ett prov på den svåraste nivån som vi kunde ha fått i år, i alla fall nu med Europa där. Så det löste vi jättebra. Så det känns som att vi kompletterar varandra bra, jag och backen. Det sa jag om Isak också. Isak var ju, som ni vet, ett fysiskt monster, och man kunde ju liksom förlita sig på att han löste en mot den situationen var på plan det ändå skedde. Och Mackan är väl lite mer av den rutinerade och, vad ska man säga, kanske stabilare mittbacken som jag också känner mig otroligt trygg med. Han vinner alltid luften och lugn och trygg med fötterna och sådär, och snackar mycket och sådär. Så det är, båda två är väl rätt lika skulle jag säga och spela bredvid. Det känns tryggt att ha Isak och det känns minst lika tryggt att ha Mackan bredvid. Men inte jätteolika varandra egentligen.
Så du känner inte att du har fått utlopp liksom för andra kvaliteter i ditt spel som du kanske inte kunde nyttja när du hade Hien bredvid dig till exempel?
Ja, men det var väl den här ledarsidan fick ju plocka fram lite med Isak, men det är inte så nu när Mackan är här att jag chillar där och gör annat, utan jag fortsätter ju att försöka vara ledare och styra och ställa, även fast jag har mitt back bredvid med det som också styr och ställer och snackar mycket. Så det är väl en boost på den sidan snarare. Och ja, jag känner väl att just det samarbetet har suttit bättre och bättre. Och ja, nej, det är väl inga sådana speciella grejer som är någon skillnad i.
En fråga här, Hjalmar, kring spelschemat. Vi pratade lite om det från Malmö-perspektiv innan, att även om man teoretiskt sett kanske inte har skitmycket kvar att spela för, så kanske man uppmuntras eller motiveras av att man har just Häcken, Djurgården, Union Berlin borta och sådär kvar för att pusha fram någon extra motivation. Ni har ju också ett liknande, om inte nästan ännu tuffare, spelschema kvar, vad som är här. Hur ser ni på det? Eller om ni tillåter er själva att tänka på det, även om ni älskar uttrycket, ni spelar det generellt, en match i taget?
Mm. Absolut. Alla laggrupper möter ju nästan varandra. Så det kommer ju hända mycket i tabellen, och som du sa, de matcherna kan vara en morot för till exempel Malmö. Jag ser absolut att de är med i alla fall topp tre racet, helt klart. Och då är ju matchen mot oss och Häcken utmärkta matcher för dem och verkligen boosta självförtroendet och ta viktiga segrar i sådana så kallade sexpoängsmatcher. Liksom. Så jag tror absolut att det är booster i Malmö, och det är booster i varje lag, så för oss också. Även om vi nu tar en match i taget, så vet vi att vi har sjukt många häftiga matcher att se fram emot i höst, med tre Europa-matcher till där vi har gjort det bra hittills. Vi har god känsla, och i Allsvenskan så går vi för att ta det. Liksom. Så det är klart att vi kommer att vara laddade och peppade hela vägen in. Och samma som för oss då, vi möter Malmö och AIK, och det är ju jättehärliga matcher för oss att få nu i slutet.
Ja, jag tycker det borde vara lättare att motivera sig just mot AIK och mot Malmö än att liksom mitt i den här smeten med Europa League eller Conference League och tuffa matcher att behöva åka liksom, med all respekt till lagen, Värnamo och Degerfors och Mjällby borta. De bussresorna kanske inte är de roligaste. Liksom.
Nej, men absolut. Det är klart att grabbarna är 5% mer taggade mot Malmö borta eller i ett derby, tror jag. Det är så det funkar, det är ju människans natur. Så det har du rätt i.
Du, Hjalmar, ni får slicka såren då, och sen hoppas ju jag såklart att ni tar ut er något överjävligt här på torsdag mot Gent. Bara töm allt ni har där.
Ja, det tror jag vi kommer att göra, för det är ett jävla bra lag alltså.
Ja, jag kniper serieledningen där.
Håller tummarna. Alltså, det där är en sån match där det är värd att liksom offra mycket. Man får ta en baksida. Det är inga problem.
Sen bara skickar vi ut AIK på planen efter domaren blåser av, så tar vi den matchen samma veva där.
Just det. Nej, men härligt Hjalmar. Tack för att vi fick ringa och prata med dig.
Självklart.
Vi hörs då. Kör hårt. Ha det. Samma. Tja, tja. Ska vi fina nu att prata med för övrigt Hjalmar.
Vältalig.
Klok och vältalig.
Extremt vältalig.
Får man säga.
Han och Videll går väl någon...
Exakt. Hörrni, vi har ett par minuter kvar. Vi kan väl inte avsluta med liksom en deppig Djurgårdstorsk i det här programmet. Utan vi måste väl avsluta med lite glädje. Det var en match i Solna igår också. Jag vet inte om ni noterade resultat. Kanske noterade någon målskytt sådär.
För jag trodde vi skulle gå vidare.
Nej, det ska vi inte göra. För att när man tror, just when I thought I was out... They pull me back in.
Just
det. AIK Helsingborg.
Mot Helsingborg, va?
Ja, men det är en avstädning som heter duga. Det var en bra insats utav AIK.
Avstädning som heter...
jävla kvitt. Två stabila noll.
2-0 mot HIF som man säger, gav upp efter en kvart.
Nu går vi för guldet i Solna.
Ja, det lever. Vi går rent nu.
Ja, vänta, ska du komma och håna att man går säger rent. Att man går rent? Vi går rent. Det har hänt konstigare saker i fotbollen än att AIK vinner mot Djurgården. Det måste vi väl ändå konstatera.
Mm.
Ja, och då är man en poäng efter världens bästa lag Djurgården. Ifall man vinner det där.
Just det.
Och,
är jag det menar, så tajt alltså?
Ja, så är det. Ja. Där fick du en liten tankeställare. Du trodde AIK var borta.
Ja, men det är du som har sagt det hela tiden. Ja.
Jag har försökt
brukar lita på dig ibland.
Ja, du brukar lita på mig. Det ska man inte göra, kan jag berätta för dig. Men det var en bra match. AIK var faktiskt jävligt bra i den här matchen. Det var inte, vi har ju varit vana vid att se ett AIK som alltid lägger sig på motståndarnas nivå. Vilket har ju varit dåligt för oss, för vi har ju bara mött bottengängen här på slutet, så då har vi också varit bottenlag. Men här var vi bra mot Helsingborg, och målet är ju klass.
Det var ju samtidigt som jag jobbade på Tele2, så jag har inte, det här, jag har kollat i kapp ett par av de andra matcherna. Den här har jag inte sett än, men jag har sett höjdpunkter. När är det som Otieno räddar det öppna målet? Hur långt är det kvar då?
Bra fråga, men det är ju under sista halvtimmen i alla fall.
Ja,
som det
är. Ja, men det är inte så 87 eller något sånt.
Nej, det är det inte, utan det är tidigare än det. Men det är ju också Helsingborgs första målchans, va?
Men om det blir 1-1, är känslan att AIK vinner då?
För
att
nej, för helvete, det är det inte. Men var okay, det något...
Jag frågar fel människa kanske. Men...
Nej, men den vinner vi ju inte, i så fall.
För och det är ju så det har känts.
Ja, och det är ju så där det har sett ut. Det där var ju, hade de gjort mål där, då är det ju Degerfors hemma all over again. Gör de mål där, då är det burop. Det är vi vill se AIK och det är liksom stress och panik och så får vi inte in bollen. Men nu så var det våran tur att det studsade rätt den här gången.
Och fan vad det noterades på piazzan. Där fanns det var bra många fat kvar.
Det var bra. Jävlar. Nej, de tömde piazzan och så fick de byta till Dick Turpin och så trummades det på hela natten.
Efter att ha slagit var... Vilken jävla misär.
Det handlar ju inte om att vi slog Helsingborg. Det handlar ju om att AIK är tillbaka. Vi är med igen.
Det är så jävla alternativ historieskrivning.
Det är det inte.
Alltså, Fredrik sitter och gråter.
Jo, men jag menar alltså, vinner vi mot Djurgården, Fredrik, det brukar vi ju göra.
Ja, det kommer jag inte skratta så
då kommer du inte skratta lika mycket. Då är vi en poäng bakom er. Och matchen därpå har vi Häcken hemma. En match som AIK historiskt sett också brukar vara ganska lätt för att bara liksom hämta hem
till. Där är det ju ännu större historisk dominans mot Häcken faktiskt. Däremot är det ju Blåvitt och Mjällby borta sen, va?
Ja, men det tar vi då.
Mm.
Okay. Det tar vi då.
Om vi nu ska bara i kapp lite. Historiska
resultat, där brukar vi ha lite
max en poäng på de
lite
två
större
matcherna.
Problem. Men det jag vill ändå ta med mig, ifall vi ska vara lite seriösa då, Josip, så var det ju faktiskt ett klassmål av John Guidetti. Sen kan man säga vad man vill om att motståndet heter Helsingborg, men det är avslutet från den vinkeln, den maskan den sitter i. Det är högklass.
Ja, det är högklass, och framförallt är det ju också högklass på den utandningen precis innan han ska skjuta, att han har tagit ut sig till max efter den löpningen mot Videll, att fan, nu är det inte mycket krut kvar i den kroppen, och så dammar han det, och så flyttar man den från lungorna ner till benen. Det är ett klassavslut, det är det. Och det är framförallt också klass på tifot innan. Det är hyllning till en av grupperingarna där som fyller jämnt.
Både innan match och nästan ännu fetare bränning i halvtid. Det var bra, jävla, bra tryck.
Ja, det noterades. Det ska man också ha med sig. Men också att det blir den här, hur ska jag säga, att John är den typen av spelare som behöver lite såna här rubriker av att någon kallar honom eller retar honom eller hetsar inför Sirius och egna supportrar, och att han behöver den här
Och det såg
motivationsgrejen,
på
det
målfirandet
såg man. Ja, och sen var det ju en utläggning deluxe där i mixare om att ni kan gå på mig och ni kan kritisera mig och sådär, men alltså ni behöver inte gå på dem som inte har med det här att göra. Så jag menar, ni kan kritisera och tycker att jag är dålig och sådär. Alltså, om det behövs, fine, you do you.
Men, jag kan ju tycka, och det har jag lagt ut texten för i andra forum, att det räcker väl med, jag tror ju att det räcker för John Guidetti med att motståndarna är på och han vill liksom tysta deras munnar. Jag tror ju inte att han ska behöva också tysta AIKs egna supportar. Då tycker jag att det passeras gränser. Ja. Men det har vi pratat om i andra forum. Det som jag tycker var, så här, han har ju fått oerhört mycket kritik, obefogad menar jag, för att det här målet gör ju att han har alltså ett bättre målsnitt än Edvardsen och Berisha och andra anfallare i den här serien, har ett bättre poängsnitt än Djurgårdens poängkung Viktor Edvardsen. Så att jag menar, det är ju en, när han är på plan levererar han ju. Och det är gott så liksom. Läge för folk att knipa. Det var det jag vill säga.
Ja, tystare tal.
Ja, det var tyst här inne.
Släpper han ner bollen till ring mot Sirius är det ju ja, poäng där också.
Exakt. Ja, men exakt.
Och istället
exakt.
Fick vi en jordbävning i hela Uppsala. Så att,
ja. Sen gillar jag också citatet att så här, och jag håller ju med honom att så här, de målchanserna han har fått, de har han ju satt dit, och hade han satt den där bissan, då spelar han i Real Madrid. Det var han själv som sa.
Ja, just
det. Och jag gillar det.
Det är en annan stor, stark fysisk anfallare som gick till Real Madrid. Det är ju Romar.
Men det är, det går att gå vägen mellan AIK och Real Madrid. Det just. Finns möjligheter för John fortfarande att ta det steget.
Ja.
Men det är klart att vi kan garva och vara ja. Lite raljanta nu när AIK besegrar Helsingborg som är ganska usla. Men jag menar så här, vinner AIK det här derbyt, då är man ju de facto där och nosar igen. Och då blir man ju läskiga, oavsett hur spelet ser ut. För att är det något AIK kan, så är det ju faktiskt att grisa sig till segrar man kanske spelmässigt inte förtjänar. Men Niklas, säger du att AIK har någon chans här? Eller?
På guldet? Nej. Tredjeplatsen...
Tack ska ni ha för idag. Vi hörs på onsdag.
Tredjeplatsen knappt, men då är det ju derbyseger som gäller, för då är det Djurgården som ska förbi, för de går inte förbi Hammarby.
Hammarby går, där snackar vi ju, går rent. Men det är
Hammarby
också...
blir topp tre. Häcken blir ju definitivt topp tre, naturligtvis. Hammarby blir topp tre. Djurgården blir sannolikt topp tre. Men derbyt avgör ganska mycket där.
Då är det en ruggig nyckelmatch för oss båda avslut på den här säsongen. För jag tror torskar vi derbyt, då har vi tre raka förluster i Allsvenskan. Och...
då vinner man inga guld.
Då ser det tufft ut.
Och då kommer Malmö borta. Som går rent.
Och nej, men... nu sitter folk i Kalmar och tycker att vi glömmer dem. Och de har gjort en fantastisk säsong, men de blir utanför topp tre här. Malmö, alltså, ska ni slå Djurgården hemma någon gång så är det väl nu. När nu. Allt går skit bara.
Ja.
När ni för en gång skulle inte favoriter på hemmaplan så händer det kanske. Eller har ja, ni, och det har var bra ju... eller en dålig gräsmatta? Det är väl det som...
Det är mycket bra, men det var ju...
inte bra för er.
Nej, det var ju, vad heter det? Det var ju samma som när Djurgården åkte ner till Malmö och vann den guldsäsongen. Att det var liksom, ska det vara någon gång så är det nu. Och så var det väl egentligen...
Så rädda Tommy Vaiho en straff. Och så.
Ja, rädda straff. Och sen var det kontring, Boja Turay smack 1-0 och sen var det över. Så,
var det då Bosse körde kongatåg efter matchen?
Kan ha varit.
Var det det?
Kan ha varit.
Ja, jag är osäker. Faktiskt.
Nej, det var ju när det var Tino Kadewere. Det var ju hans ramsa va, som det dansades
till. Ja, typ när han gjorde fem baller där borta mot...
Ja, just.
Ja, det var i alla fall en jävla dansande på Bosse då. Han brukar ju vara... Han är ju en liksom, han gillar ju dans.
Ja, han gillar
ju
show och
dans. Ja, det får man verkligen lov att säga.
Men jag såg också AIK där. Det var andra nollan sedan juli. Det måste också känns skönt att ändå hålla nollan också för det laget. För det var ändå ett tag
sedan. Det var på tiden, ja. Det var på tiden. Sen var det ju också Helsingborg. Kan man garva åt. Men jag menar, vi kommer ifrån tre matcher med Degerfors, Sirius och Varberg. Två poäng. Så att det var ju läge att faktiskt ta den typen av seger. Och jag säger att AIK blir äckliga. Jag säger inte att AIK vinner, men det kan bli ett äckligt AIK här mot slutet. För det är något...
Ja, man ser inte fram emot derbyt.
Nej, du gör ju inte det. Jag gör ju det något oerhört mycket.
Man trodde ju liksom vi skulle ta Häcken och sen tar vi AIK bara farten. Men ja, nej, nu...
Och så skador, och så två raka torsk. Och så
det som är AIK är allra gladast över och allt. Det är när de tittar i spelschemat och bara, inget Malmö borta. Åh, vad skönt!
Det är ju...
Annars har det varit tre lätta för Malmö.
Det är kul att Malmö får vara lite relevanta i toppstriden.
Ja, verkligen.
Kul och
med statistiken där.
Bara byter plats. Varje
det är en nervös vecka. Jag vet inte, hur mår du, Svanen?
Nej, jag mår toppen.
Du tänker på matchen redan nu, eller?
Ja, jag mår toppen.
Vi har ju Gent att tänka på först.
Jag är ovan med den här positionen. Det är AIK som brukar ha något att förlora i derbyna. Jag brukar ju hata derbyn. Men nu är det ju AIK som har allt att vinna det här derbyt. Så att det känns faktiskt underbart att kliva in till derbyt med den formen liksom. Och med JG toppslag och hela paketet.
Mm, verkligen.
Då har vi för odds på gula kort här. Och det är väl Sebastian Larsson, Papagiannopoulos, Stefanelli. Jag tror att Guidetti fick sitt andra gula nu också, va? Det är de som kan vara avstängda sen mot Häcken om de tar gult. Exakt. I derbyt.
Exakt. Och som Sebastian Larsson var millimeter igår. Det var så många gånger han skulle riva ner någon i en kontring och såg att han bara här ska inte något gult kort upp. Så han undvek den fint.
Ja, tror inte han undviker det i derbyt.
Nej, det är nog första kvarten det tas.
Kan det bli 3 av 3 toppmöten för Glenn Nyberg med Stockholms derbyt här i antågande? Han hade ju Malmö Bayern och sen hade han nu igår Häcken Djurgården.
Ja, så det är väl han som ska ha det, ja, kan jag tycka. Det kan jag tycka. Han är ju den bästa.
Ja, det finns inget snack. Jag menar bara liksom, det brukar alltid hittas någonting någonstans att plötsligt ska någon få chansen.
Ja, det är skicka in Ladebäck i derbyt.
Kommer ett litet garv där borta.
Men Kalle har hört oss prata om Ladebäck tidigare i år. Och han ser inte fram emot avsnitt där Ladebäck har varit i farten. I stor matcher. Jag och Josip var nära att börja bråka här efter cupmötet från i våras.
Det glömmer vi aldrig.
Hörrni, vi ska börja runda av. Det var ett jävla trevligt avsnitt. Kul att ha det här, Niklas.
Ja, det var trevligt. Äntligen har du kollat Tåströms spelschema så att du...
Ja, vi har försökt boka dig 10 gånger, men den här Tåström har ju alltså spelningar hela tiden. Och du är på varenda en.
Nej, så det är, absolut inte. Men, jag ska på 6 av de 12 här nu i hösten.
Ja, det är mer eller mindre varenda en. Men vi får försöka boka dig någon fler gång, men jag ska absolut kolla Tåströms spelschema först.
Gör det.
Och sen fråga dig om du kan. Josip, bra jobbat idag.
Tack för detsamma.
Gott jobb till dig också.
Tack snälla.
Vi hörs igen. Jättekul att du kom hit idag, tycker jag.
Ja, verkligen.
Det var oerhört roligt att prata om Djurgårdens senaste match. Det är sällan det är det.
Det var Kalmar i maj senast jag satt här och vi inte hade vunnit en match.
Ja, men nu har du en fin trend.
Verkligen.
Fortsätter vi med den, tycker jag.
Trenden med att komma här och prata om en förlust.
Ja. Nästa gång, om det blir torsk i derby, då måste Freddy sjunga den här Coca Carola-låten. Vad heter det? Oh, you go there, vår allra bästa vän. Då måste du sjunga den live.
Glamrocksversion du gjorde.
Det är så jävla dåligt.
Säg inget ont om Coca Carola.
Den låten är bedrövlig.
Kalle, det spelas matcher ikväll bland annat. Men, och de har du säkerligen koll på. Hur har chatten skött sig och sådär? Du ska få runda här lite mot slutet. Men börja med vad du vill.
Jag tycker chatten av att jag har fan inte blockat någon förutom en kille som påpekade att jag inte hade blockat någon. Så då kan han men annars har det varit väldigt lugnt. Jag tycker, vad jag tar med mig från chatten, så var det ett meddelande som var så här: fan, man kan bara tänka sig hur Jocke undviker Friberg på ICA nu när han går runt.
Hörru, du, på tal om chatten, ljumätan. Den har inte slagit i taket idag, va?
Inte så mycket, det var dåligt ljud på Hjalmar, tyckte de.
Okej. De fick ändå in den.
Nej, de kämpar på, absolut.
Har du något annat då?
Ja, men vi har ju lite matcher i kväll, och då har vi på Unibet lite odds på det också då. Snoka till 2-18 vinst, Mjällby 3-50, oavgjort 3-60. Varberg ser oddsmässigt ut att få det riktigt jävla tufft mot Hammarby. Det vill säga att man får 12,50 gånger smeten ifall Varberg tar hem det här. 1-28 om Hammarby vinner, oavgjort 6-10. Jag vill tro lite på Varberg. Det hade varit mysigt om Varberg kommer dit.
Det hade varit mysigt.
Ja, men lite mysigt. Så oavgjort kanske. 6-10, det är ganska bra.
Varberg mot Helsingborg nästa gång. De kommer inte ge speltid till någon som riskerar avstängning och så vidare.
Det är B-laget som ska ut här, med andra ord. Folk ska plockas av i 60:e och det ska sparas energi. Och
Nej, men lasta hem och familj på 1-28 istället. om du är över 18 år och inte har problem med spel, för då går det på stödlinjen.se.
Härligt, hörni, på onsdag så ska vi försöka få hit någon grönvit bajare efter att de har tvålat dit Varberg och det grövsta. Jag gissar att Tapper kommer hit också och ska snacka Peking, som fortsätter tuffa på i Ingemansland. De spöar väl Mjällby och så ligger de där och guppar i mittens rike. Och så ska vi väl, jag ska ringa dig, Josip, för du ska ju till Berlin nu.
Ja.
Du tar en liksom lång... Du gör en Freddy.
Jag kör
en 5 dagar.
Jag kör en onsdag till måndag.
Oj, nere fan, i den
tyska huvudstaden.
Ja, den är kreativ.
Vilket jävla ord var.
Kreativ.
Ja, men berätta om schemat då. Blir det Berlin för hela slanten eller blir det...
Blir det här Berghain nu?
Nej,
som match det
där håller, sånt där håller jag mig långt borta från. Nej, det blir lugnt och städat bortsett ja. Från
minst matchen. 24 timmar på Berghain i alla fall. Alltså om man går in så går man ju inte ut.
Om man kommer in. Mm. Om man kommer in, det är ju det som är grejen.
Eller, nej, Josip kollar matchen på mobilen inne på Berghain.
Men det är det
jävla gås.
Är det Toto-svenskans största lögn i år att Josip säger att det blir lugnt i Berlin?
Ja, det är
ska dit onsdag måndag.
Den blir för genomskådad.
Det är väl den och ja. Vi går rent. Det är väl
Vi går rent lever fortfarande. Jag vill bara påminna om det. Sen Åge kom i Allsvenskan 0-torsk.
Just det. Men också det. 0 vinster.
2. Typ.
Ja. Ja, du ser. Mer eller mindre går det igen. Det enda vi vet det är att AIK är med igen. Så att vi säger tack för idag. Och så hörs vi lite senare. Tackar för kaffet. Vi hörs på onsdag. Hej allihopa. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.